Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi män måste våga markera.
Ja, det är två läger i hela Sverige mot mig och Amir.
Och sen får jag alltid påhoppa män. Du gör det bara för tjejer, du är gay. Alltså jag får mycket så här machokulturen på mig.
Jag må leva, jag må ha leva, jag må ha leva ut i 100 år. Jag visst ska ha leva, jag visst ska ha leva, jag visst ska ha leva ut i 100 år.
Ska man, vi ska stå upp.
Välkommen till CP-podden, Lukas! Stort grattis, det här är sämsta födelsedagspresenten du någonsin har fått.
Nej, men det här tycker jag ändå är bra. Det är kul att göra någonting annat än att bara sitta hemma och vänta på släkten. Typ.
Det är så. Bra. Du ska dessutom få en rosen och en dejt med mig.
Jag ser fram emot det. Jag behöver det.
Lite dumpade tröstigt. Hon dig på din födelsedag?
Nej, det gjorde hon
inte. Nej, det blir inte idag.
Men det, visst, det är ändå lite kul, att för du är ju lite känd från Bachelorette. Och att det firades ändå din födelsedag i tv senast. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Men det var ju väldigt kul. Jag visste inte exakt när det skulle släppas, i och med att vi var iväg och det skulle egentligen sänds i höstas här. Så för mig blev det så här, bara shit, de släpper. Tänk om jag åker ut på min födelsedag. Men nu klickade de det på ett sätt så att ja, jag slapp
det. Du slapp det, det är ändå gött på något sätt. Men för du är ju PT, sjuksköterska och nu känd från Bachelorette.
Och TikTok också.
TikTok också.
Ja, det är
för
typ
du,
allt egentligen.
Du är ju mittback i vårt TikTok-lag liksom.
Ja, exakt. Ja. Jag är lite överallt. Jag är som AIK-en liksom.
Även på planer överallt. Så AIK-en?
Ja, men AIK är vi liksom överallt liksom.
Ah, jag är både långt ner i tabellen och ibland lite mindre längre ner i tabellen.
Du är ändå stabil, vi ligger i mitten just nu.
Ja, men är du nöjd med den tituleringen eller är det något annat som du brukar vilja?
Transsexuell? Nej. Jag har inte sett programmet så jag kan ha missuppfattat.
Är det riktigt hugget där?
Alltså. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Nej, men jag är... Jag, pronomen han liksom. Så ja, det var typ min filosofi.
Det var en incident där i programmet.
Ja.
Som jag precis har fått titta på. För jag har ju tyvärr inte sett skiten. Men du
kommer inte bara ranta som
jag vill ju bara förstå.
Så ödmjukt du bjuder in någon liksom, som ni har allt för att säga.
Ja, men jag och Lukas känner varandra, vet att jag är dum i huvudet. Då är det ju i alla fall så att du fick vara trans. Ja.
Ja.
Heter det så? Ja.
Ja. Drag queen skulle man nog säga.
Drag queen, ja. Tack så fan, det var roligt att faktiskt leta efter det. Och då så var det en Amir som tyckte att du, då kände du dig kränkt och förminskad och objektifierad och så blev du feminist och så fick han drev, eller hur var det?
Nej, det var absolut inte så, för jag var inte ens där när det väl sades. Alltså saken är ju den att han, då är du missuppfattat det, för
ja, jag vet det,
visst, de har ju sagt saker till mig, men då jag hade ju jättehög musik och allt där till, men han sa ju saker om någon i produktionen. Det är ju egentligen det som också är alltså problematiska det. I det hela.
Han pratar om
vattenmeloner.
Vattenmeloner, va?
Ja, exakt.
Att det får man inte ens prata om frukt längre? Jag förstår
inte. Så...
Nej, Kan inte du sammanfatta situationen, Lukas, som har är mest insatt i den?
Eller tycker du Victor gör det bra?
Nej, han missar ju många detaljer liksom.
Ja, men jag är än så länge är ju team Amir, men fortsätt.
Jag ska få det att vända i alla fall om. Ja. Jo, men absolut. Det var ju så att vi, några grabbar, fick äran att klä upp oss och ha en riktig show för grabbarna. Och det var ju planen att vi skulle ha det roligt, men nu i efterhand så har det blivit allt annat. Alltså fokuset har inte varit på vår show. Alltså vi har inte ens fått uttryckt oss att hur var det att vara där. Allt fokus har ju lagts på kommentarerna som kom från publiken eller grabbarna i det här fallet. Så då, nu när vi satt i studion där i höstas, så pratade de mycket om bröst och lalala. Och de, ja, men förklarade att det var ju till oss de sa, framförallt mig. Jag var ju den som hade silikonbröst och jag hade en hel outfit och allt möjligt. Så det var ju de som sa att de, ja, men det var ju till Lukas. Och då sa programledaren att Lukas var inte ens på scenen då när kommentarerna kom. Så det har ju varit någon i produktionen, vilket är egentligen ett kontraktsbrott, för man får ju inte prata sexistiskt, speciellt till de som jobbar. Mm. Och sen så blev det bara värre och värre. Och han såg inte sitt fel i det hela, skulle jag säga.
Jag har inte riktigt förstått felet än, men...
Konkret, vad var det han sa exakt? Han sa hon har gigantiska melontuttar typ. De ser ut att väga 40 kilo och något sånt,
eller
vad?
Ja, var exakt så, alltså det som har blivit, det är ju två läger i det här. Vissa tycker ju liksom att först och främst han har sagt väldigt...
Förlåt, det är två läger i hela Sverige mot mig och Amir, eller?
nej, men alltså det finns ju två sidor av det. Det är ju många som är irriterade, dels vad han har sagt, men det är också en sida som är väldigt sura på att ingen annan av grabbarna som satt där och då hörde det här markerade tydligt. För att det är ju problematiskt med just män i grupp, att vi... Det här omklädningsrumskänslan. Och det är ju den som är problematisk, som tyvärr inte många förstår.
Fan, det är där jag mår som bäst liksom. Ja.
Det är då du njuter när du kommer. Men det är väl någonting, det problematiska är väl mycket också att det är, så här, det är i människors ansikte. Och det syns att det är så här, om vad som sägs i dolda rum. Måste det vara så problematiskt?
Alltså det är ju det som gör att, alltså jag tror ju mycket på att det är problematiskt på sättet. Alltså se hur kvinnor är idag, alltså de är fortfarande inte trygga att gå ut på gatan. Och det kan ju vara för att vi har den mentaliteten vi har. Men sen tidigare liksom.
Men sen, det är väldigt skillnad på att sköja om grejer och att begå brott visserligen. Så att den korrelationen där, jag är inte helt säker på att den överlappar.
Nej, inte jag. Men
tror du att det är så?
Alltså det finns ju absolut. Alltså jag tror ju ändå, jag vill ju ändå få det fram så som jag tycker media gör fel, att alltså så här, polisen också, varför ska man alltid ta bort fokuset från förövaren när det är faktiskt offret? Alltså fokuset läggs väldigt mycket på offret, att hon blev våldtagen istället för att han våldtog, så att folk ändå fattar att det är en grej vi män måste jobba med, skulle jag säga.
Men det är ju de procenten som våldtar som ska jobba på det. Jag vet inte om våra skämt gör att de våldtar mer liksom.
Nej, det är ju svårt. Precis. Men jag tror ju mycket på att det handlar ju om att vi män, alltså inte bara säga så här, jag är inte sån man, men man måste fortfarande visa sin sida, tycker jag i alla fall. Och det är, alltså jag har ju ändå jobbat väldigt nära kvinnor generellt och har ju typ marknadsfört och är en av få män som pratar om de här frågorna. Så jag känner ändå att jag har fått mer av deras, alltså jag har fått en helt annan förståelse vad kvinnorna faktiskt kan, alltså vill få fram.
Men hjälp mig att förstå, kan du berätta mer?
Nej, men det är ju lite det som jag vill få fram, att vi män måste våga markera. Och det är ju svår sits att ta det här om 3, 4, 20 grabbar sitter och säger saker. Det blir ju konstig stämning. Man vill ju inte ta bort hela, man måste ju kunna skämta, absolut. Men det finns ju en gräns, skulle jag säga, just när man går på...
Ja, det är nog där vi skiljer oss. Men vad är det som ska vara, varför måste jag markera mot dåliga skämt då? Typ.
Ja, men du jobbar ju som komiker. Ja. Så för dig,
det är bara dåliga skämt i den andra liksom.
Ja, det är för det hela kan jag kränkt.
Alltså det är jättesvårt att säga, alltså vi har ju två sidor av det. Och jag vet inte riktigt hur man ska nå ut, och det är det som vi måste prata om. Alltså så är det ju.
För problemet tycker jag alltid är så här, det är ju män som begår brott och kanske som så här, kränker kvinnor och så här, och det är tydligt. Men om män skämtar om kvinnor på något visst sätt när det bara är män där, så är det så här, så länge inte folk börjar tro på något sätt att det skulle säga att det är okej att bete sig på det sättet, så är ju det ganska oproblematiskt eller? Problemet är väl när man börjar tro att det är så här, nu är det på riktigt så här, det här kanske sexistiska skämtet eller?
Ja, men just i det här fallet gick det ju väldigt långt. Alltså just så här, hon har ingenting med saken att göra. Vi ska ju åka dit för att, alltså, ändå visa att vi är bra män. Och i mitt tycke, alltså jag tyckte det bara han gjorde bort sig totalt.
Men ja, det verkar man inte, alltså, det är så väl osmakligt där. Det får man ju hålla med om, att det var ju inte fingertoppskänsla på vad man skulle säga. Så det är så, du kanske inte, det här
nej,
inte...
men det var ju så, alltså just när Malin var så tydlig som hon var med sina argument att varför är det inte okej, men ändå så gick det inte in liksom. Och jag tror än idag att han inte har förstått det.
Men jag reagerar på som hon sa där, för att han sa någon grej om dig typ, var så här, ja men fan, jag såg honom och var så här, vill bara, oh, fan, jag vill banka på honom typ, något sånt. Och hon bara så här, men kunde du inte ha sagt vad vacker han är eller så här. Någon grej, och det är så här, men det är ju så man säger att någon är vacker, killar emellan typ. Eller det säger genom att typ roasta varandra eller dra något skämt så här, vi uttrycker oss inte för vi är inte tjejer liksom. Och det är som att jag tror att det känns som att kvinnor ibland vill radera ut den delen och tror att det är toxisk maskulinitet. Och det behöver det inte vara. Jag tror att det är så här, det är bara manlig jargong som är det goa med att man kan skoja med varandra typ.
Men det är lite det jag också vill få fram, att alltså just det här med skojet och hej och hå liksom, jag tror mycket, Alltså, tjejer vill ju absolut att vi killar ska bli känsligare och prata just om känslor, och det är ju typ det jag tycker är felet att vi män inte gör. För att titta på statistiken med självmord, alltså majoriteten är ju män, och jag tror mycket är för att inte vi vågar öppna upp oss om våra känslor, för att det är den här omklädningsrumkänslan. Så jag tror ju ändå att vi måste mötas någonstans, alltså typ, det ska ändå finnas högt i tak, absolut, men att vi måste våga visa mer känslor, skulle jag säga.
Men jag håller med dig, och som jag säger, det är skillnad på att prata om känslor och visa dem. För det är framförallt guilt att visa känslor som man. Men det snackade om i förra avsnittet. För den enda känsla som man inte får visa, eller enligt Amin Modi, då får man visa den, men man får ta konsekvenserna av den. Det är ju ilska. För killar föds ju upp hela sina liv med att vara såhär, ja men fan, take it like a champ och så här. Och sen så när man börjar bli vuxen och känner ilska, det är den enda grejen som inte är okej. Kvinnorna är såhär, men du får gråta och du får visa dig känslig och sårbar, men du får inte vara arg. Och ilskan är jävligt viktig för killar att få uttrycka. Så man måste sluta gilta killar för att de är förbannade, tror jag.
Men hur är tjejer i grupp? Nu snackar vi om män i gruppen. Hur är damer i gruppen?
De är helt perfekta, jag har några problem någonsin.
Nej, men jag tänker så här,
jag kan berätta.
Det känns som att de också håller på att kompensera killar och sådär.
Ja, för det var ju några som faktiskt sa det i en podd, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken, men de nämnde ju lite just att, alltså, vi killar, vi blir ganska grabbiga, speciellt i det tillståndet när, alltså, det kommer drags, det blir så här spexigt, man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Och då sa, det var en tjejpodd, tror jag, och de nämnde lite bara, men hade det kommit strap-ons och dildos, jag tror vissa tjejer hade gjort sådana här grova grejer också. Så, men det blir ju ändå problematiskt när vi män gör det. Alltså, så är det, speciellt i TV, då blir det ju verkligen vinklat också på ett väldigt sjukt sätt.
Men de klarar sig lite grann, tjejerna, känns som, eller? Eller det känns som att de har större frihet i det eller något sånt där, eller? Det är min upplevelse i det i alla fall.
Men det är ju för att det krävs en förändring, då måste man ju ta ett visst parti. Alltså, så är det väl kanske.
Men vad är det för känslor vi ska prata om, eller vad hade förbättrats om jag pratade med, vill du konkretisera det här med att prata känslor?
Nej, men alltså, jag tror mycket, alltså, det är så brett, alltså, det här är inte någonting man bara pratar över en timmes podd.
Nej, men det är intressant, nej.
Vi har ju tid liksom.
Vi har inga liv. Exakt, jag har födelsedagsparti snart. Det är väl jättesvårt att veta vart man ska börja. Men så här, först och främst, för mig har det, alltså, den här perioden, de här 3 veckorna när det har varit släppt, och många har ju varit, alltså, jag har ju fått väldigt mycket, i och med att jag ändå har gjort det här i så många år på mina sociala medier, pratat om att tjejer vågar inte gå ut, och alltså, jag ändå markerar, och sen får jag alltid påhoppa, men du gör det bara för tjejer, du är gay, så alltså, jag får mycket så här machokulturen på mig liksom.
Ja, jag ska sluta skriva till dig. Jag kan tagga ner det. Men du känner inte som jag att det är bättre att sätta de här kriminella och våldtäktsmännen i fängelse för liv, eller av liksom hårda straff?
Ja, jag tycker det ska vara absolut.
Alltså, istället för att haka upp sig på folk som skämtar. Jag behöver nog förstå kopplingen där. Varför det är så farligt med skämt liksom. Nej. Tror man att det, om jag skämtar sexistiskt, så är man rädd att idiotkillar då kopplar det bokstavligt talat, för det du sa, att då kommer de gå ut och göra det jag skämtar om, att de inte fattar att det är skämt.
Nej, eller? Men alltså, det är jättesvår balans. Alltså, för mig är det ju så här, jag fattar ju direkt när gränsen är nådd, och jag har min spärr och allt därtill liksom, och det som sägs, det släpper man sen där och då. Men nej, men i och med att du jobbar med alltså som komiker.
Jag menar inte egentligen göra det till någon narcissistiskt, utan egentligen tycker jag är intressant på en stor nivå. För jag kan till och med tänka, som jag har sagt förr, på att det är lite tvärtom, att det är nog fler psykfall och incels och skolskjutare i Trollhättan som exploderar om man tvingas hålla käft. För ni säger samtidigt så här, vi ska prata mer känslor, och det, men ett sätt att göra det är ju via humor. Och att skoja om något kan ju vara skönt och befriande som en pysventil, så att man inte behöver slå ner Gustav för att han fuckar upp avsnittet nu, utan man kan skoja med honom att han är dålig på att redigera. Det är lite, lite bättre.
Sen får jag kanske ta livet av mig för att skämta på hela kan. Men det är ändå, då har vi ändå snackat om liksom. Ja,
då har inte... Jag är helt med dig att, alltså, högre straff, det vet ju du också, Filip, ja, som ändå sitter i, alltså, tar hand, alltså, fångar in dem, eller om man kan kalla det. Och det är det som, alltså, om man ska vara helt ärlig, alltså, det är mer att begå ett skattebrott än att förstöra en annan kvinnas liv. Alltså, det är ju helt sjukt. Så jag är helt med dig i enig, alltså, med att längre
straff. Jag menar inte att vara hård eller dum. Jag är genuint nyfiken, för jag har ju faktiskt, jag följer det, men jag har missat det lite grann. Kallar man det feminism då, det du lite grann ibland inne på då?
Jo, men det skulle jag säga, att de flesta borde vara feminist på ett sätt, i och med att, alltså, man vill att alla ska ha det lika.
Men det är verkligen, det är så många olika definitioner utav det, för att det är så här, om man är för lika utfall eller lika möjlighet och så där, det finns så många. Men vad sätter du det på skalan? Tänker du lika utfall eller lika möjlighet, eller
vet vad? Du vad menar med det?
Ja.
Nej, kanske inte.
För det är ju det som ja, du kan berätta själv sig,
men... Nej, men kör du. Du gillar ju att snacka om kvotering. Kul.
Det är så jävla kul att när Victor kommer då till podden så sa han så här: jag har ingenting att säga. Jag vill nog säga liksom. Kommer du sitta tyst liksom, nu är det igång.
Nej, men det är jätteintressant att det är en manlig feminism liksom. Det är intressant. Jag har ju inte sett programmet, vad det jag syftar på. Skitsamt. Mm. Nej, men om man vill ha lika möjligheter som de första feministerna ville ha, och farmor och alla liksom, då var det ju det att alla får bli vad de vill liksom. Mm. Och rösta och allt det där liksom. Och då ska man ha lika möjligheter liksom. Mm. Och så någon gång på 90-talet så har vi ju liksom fått det i Sverige, och då vill de nu ha lika utfall helst. De vill gärna att det även blir 50-50 i alla yrken.
Mm. Vissa feminister, inte alla.
Nej, men om man kallar det tredje eller fjärde vågs, eller dagens, eller fi, eller så här. Och det var nog det Gustav frågade, om du tillhör det där som vill kvotera så att det verkligen blir jämställt även i utfallet, inte bara i möjligheter. För...
Alltså, jag har inte gått så långt på det, men just det här med, alltså, vi män, om man ställer en fråga till män på typ Plattan, är du feminist, då kommer de bara som fan heller. Alltså, för att då blir det som att jag är kvinnlig, jag är alltså lagd åt det hållet. Men för mig är det så här, det är en självklarhet att alla ska ha lika liksom. Sen vill jag aldrig att man ska gå spikrakt dit eller spikrakt dit, utan jag värnar ju om en balans mitt emellan.
Men som sagt, och där är ju alla med på typ som du säger, att det är så här, att alla ska ha lika möjlighet. Men alla är inte med på att det ska vara lika utfall. Så därför blir det ganska intressant. Distinktionen för dig, har du inte bestämt det kanske?
Nej, men alltså jag värnar om att alla ska ha det bra. Alltså, så är det ju. Sen måste man ju dra någon gräns. Och, alltså, det är ju så många grejer i det här. Alltså, det finns inget rätt svar så.
Men du har inget emot kvotering då kanske, om man specifikt...
Nej, så jag har inte satt mig in. Jag har inte satt mig in någonting liksom. Alltså, typ så. På det sättet. Utan jag har börjat med den här grejen att jag vill prata om kvinnors osäkerhet i samhället.
Just det, alltså, det var typ, det jag var nyfiken på. Orkar du berätta lite mer? Kvinnors osäkerhet i samhället, syftar du på?
Nej, men det är ju så här, man säger ju att bara tredje kvinna blir sexuellt trakasserad under sitt liv, eller vad man kan säga. Men man skulle aldrig kunna säga, ja, men en av oss. Alltså, du förstår vad jag menar. Att det är väldigt svårt för oss killar att bara, nej, men mina vänner är inte så där. Men det är ju någonstans det också.
Mina är ju det i och för sig. Just specifikt vi
båda liksom.
Nästan fan liksom. Outa oss nu.
Och vad kan vi göra då, kompis? Lösningar? För det är klart att alla är med på det där. Liksom.
Nej, men jag tycker att vi måste våga prata. Jag tycker ändå man måste våga visa mer känslor. Alltså, vi män har... Det är tufft vad man vi lever i, alltså, har ju växt upp att man har ju sällan sett sin pappa gråta. Det har varit så här, du ska vara stor och stark, du ska försörja familjen.
Ja, min farsa skrät rätt mycket när morsan slog honom i fräsan. Det är ändå rätt vanligt liksom.
Ändå rimligt, Gustavs pappa. Ja, fortsätt.
Ja, nej, men så jag vet inte riktigt, men jag tycker bara vi behöver lyfta den här, speciellt nu när den är så aktuell som den är, att man ändå inte bara tystar om den. Och det var det jag lite kände där och då när jag la ut ett inlägg här om veckan om just min sida, för jag markerade ju ändå för honom, och jag var typ den enda som fick honom att förstå att det han sa var problematiskt. För att han sa ju till Malin, programledaren, att
nej, du har stora tuttar, sa han det?
Nej, han sa det.
Om han gick på där direkt,
nej, han gick ju verkligen så här i försvarsställning att han inte hade gjort något fel, att det var missförstånd, det var till mig han sa det. Men alltså, de har ju allt på kamera, det är tydligt, jag var inte ens där när han sa kommentaren, så det är ju till produktionen. Och sen så istället för att då ta hennes argument för, alltså, be om ursäkt, så fortsätter han bara, det är bara ditt problem, alla andra håller med mig. Jag bara, men hade du åkt till, eller har du en dotter? Han bara, nej. Jag bara, men hade du velat att din dotter åker till Mexiko och jobbar för en produktion, och så säger massa killar stora bröst, hon är överviktig, betala 40 kilo eller bla bla bla. Han bara, nej, det är inte okej. Jag bara, nej, men då vet du ju att det inte var okej att säga det till någon annans dotter, för att det var ju tydligen inte okej att säga det till din framtida dotter. Och det är lite det jag vill att folk ska förstå. Ofta, det är så sjukt att man måste säga till, har du en syster eller har du en dotter, då fattar du. Men du fattar inte om du säger det till någon random på gatan, då är det så här en rolig grej.
Nej, men alla vill med på att det där är oskönt på någon level liksom, absolut. Och sen om man ska få sitt liv förstört och bli cancel och sådär, vet inte. Men att bli tillsagd i alla fall, det är väl rimligt kanske.
Ja, men han var väl i och för sig inte någon profil.
Nej,
så jag vet inte hur cancelled han blir egentligen. Han var med i ett halvt avsnitt och åkte väl ut direkt. Ja, och, så jag vet inte hur.
Nej, men det håller jag med om. Alltså, så här, han har gjort ett fel, absolut. Men om man går in i hans DM-korg, det har inte jag gjort förvisso, men alltså, det har ju varit mycket mordhot, de har gått på hans personlighet, hans kropp, alltså det är ju exakt samma sak som de som säger att de har, alltså där det, köper inte jag
liksom.
Man kan ju ändå säga, alltså, som i mitt fall, jag tycker han har gjort fel, han ska stå för det liksom, men de grejerna som jag har förstått att han har fått är heller inte okej, för det är exakt samma sak.
De kommenterar hans hår.
Det vet jag faktiskt inte. Mm. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det är blandat faktiskt.
Mm. Det tycker jag nog att det är verkligen en brist på i vårt samhälle, att när man har gjort fel, och särskilt om man ber om ursäkt, att man då ska faktiskt bli förlåten. Mm. Och att man ska få fel. Alla människor gör fel. Liksom. Mm. Det händer alla. Särskilt när det pressades i dessa situationer, så säger man en klumpig grej, är lite för full och gör, alltså det, saker händer liksom. Mm.
Men det var ju det som han gjorde felet också. Mm. Han gjorde felet i säsongen för ett år sedan. Sen sitter han i studion, har landat ett halvår efter sändning och lalala, får se alla grejer och då fortfarande inte förstod det. Han förstår ju fortfarande inte nu ett år senare heller. Mm. Han är så här, jag har inte gjort något, de har klippt bort, alltså de har gjort massa.
Men om jag spelar en dum försvarsadvokat i djävulen, vad är det som är fel då? Liksom? Jag kunde kanske ha läst på lite mer om det här, men...
Nej, men det han gjorde fel var ju att han dels kommenterade en annan kvinnas kropp utan att hon har bett om det. Liksom.
Ja, just det.
Alltså, det är ju grunden egentligen. Och sen att det bara blev att han aldrig såg problematiken i det.
Får man aldrig kommentera någons kropp?
Ja, det är det.
Nej, men det var ju lite överdrivet. Alltså just det här, det är ju känsliga frågor när man går väldigt specifika på övervikt. Alltså det är väldigt jobbigt för väldigt många människor. De har kanske jobbigt generellt med känslor, och så då får höra det där av 20 grabbar. Alltså det måste vara skitjobbigt för henne. Och det var det ju även för alltså, de alla berörda. Alltså jag har ju ändå känt, jag men, ångest över hela situationen, att ingen markerade det där och då liksom.
Hörde ni alla? Satt ni alla där och hörde allting?
Vissa eller? Gjorde det. Mm. Jag var ju inte ens där när de sades. Jag var ju
just det, du var dragqueen.
Så vi drags var ju inte ens där på plats. Mm. Så det var ju några som satt där. Men som jag förstått det så hade de ju druckit. Det är fortfarande ingen ursäkt liksom.
Har du fått skit? Har du fått någon skit för att du har varit med eller något sånt där?
Jag fick ju skit av det där. I och med att TV4 har ju klippt att alla satt helt knappt tysta. Men jag sa ju min kommentar där med dottern och han förstod. Men det har de valt att klippa bort, och det förstår jag. Och det säger jag i mitt klipp, att jag tycker det är tråkigt att de tar bort den här grejen där jag markerar och säger så att han förstår. Men jag förstår också TV4 hur de klipper det.
De för vill ju skapa drama liksom.
Ja, men alltså den här Bachelorette har aldrig haft så här många tittarsiffror. Alltså kolla på alla TikTok-klipp. Alltså det är miljonvisningar, virala klipp liksom. Mm. Hade de, alltså, men det är samtidigt så här, vissa kvinnor hade väl ändå vilja sett att vissa män ändå kunde markera där och då.
Mm.
Så det har jag fått påhopp. Bara, nu passar det att göra ett videoklipp. Jag bara, för det första, jag sa till honom i höstas. För det andra, jag har inte fått prata om det förrän ni har sett det. Så vad ska jag ha gjort?
Mm. Men då undrar jag, för tror du på den här linjen då att, så här, att sexistiska skämt leder till liksom, sexistiska handlingar sen, att det normaliserar?
Tror du att det tror jag absolut. Ja, på ett sätt, alltså för vissa är alltså, ja, det, alltså ändå skulle jag ändå säga att det kan göra det. Alltså.
Mm.
Sen alltså, beror på tillställning där och då. Alltså det här, full... Är man full och säger sådana här saker, då är det lättare att man kanske inte ser de här, alltså tjejen säger nej och sånt där. Men är man på en scen i ditt fall och kan skämta på en scen i ett sånt tillfälle, så skulle jag väl ändå säga att då blir det väl lite mer acceptabelt.
Var avgör man vad gränsen för sexistiska skämt går? Och så?
Ja, men det
vem
är ju
avgör
från,
det?
Ja, det kan ju bara personen, alltså mottagarna. Alltså,
ja,
och det är det jag menar, det finns inget rätt svar. Det, finns, alltså, så här, det är en väldigt bred fråga, och det är därför den måste lyftas och inte bara så här, kastas undan eller skratta bort det.
Ja, det är ju någonting i mig som jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju det postmodernistiska subjektiva, att offret, om någon är kränkt så har den rätt. Och apropå min dotter där, började jag tänka på i alla fall, om jag ska säga något vettigt, så det man vill lära sin dotter är ju att inte ta åt sig liksom. Mm. Inte bry sig om vad en idiot säger. Utan om du har... men det...
Men folk är ju... Man tänker ju ofta på, alltså så här, många säger jag ser inte bra ut, jag trivs inte med min kropp, och då frågar man ju ofta varför. Nej, men jag vågar inte visa mig för någon annan, och egentligen sin egna tanke egentligen, och det är det jag märker, att många mår ju väldigt dåligt för att de jämför sig mycket och istället för att vara trygg i sig själv. Alltså om någon säger du har högt hårfäste, du är tjock, du är ful eller något sånt där. Alltså jag,
tack så fan.
Nej, men jag säger typ så här, bara, det är ingenting jag alltså, känner igen mig i, så då kastar jag bara bort det. Men många är så osäkra idag. Och det är därför det är så svårt att veta hur mottagaren kan ta det.
Det är väl där det kommer mycket ilska då kanske. Mm. Alltså det kommer från att de inte mår så bra liksom.
Nej så får jag hat. Alltså då vet jag ofta att de är avundsjuka.
Tror ändå kanske att man kan erkänna det, Gustav, att det är någon form av skillnad där i att, att han säger det så att hon sen kan se det, att hon då kan bli ledsen.
Det är det, just för att det verkligen är bland folk och filmat och så här också, att det är så här. Alltså man kan ju tycka att det är sunkigt i alla sammanhang, punkt liksom. Men det är ändå lite skillnad liksom.
Mm.
Ja, för det är ju skillnad på att säga något som sagt till någons ansikte på det sättet liksom. Ja.
Men för det är ju ändå bakom ryggen och allt spelas ju in, alltså det är ju, alltså jag tyckte ändå hela den situationen var väldigt osmaklig och ingenting jag såg bakom.
Men kan du förklara den här kopplingen till, för om vi bara tänker då, jag önskar jag tänkt igenom det ännu mer innan nu, men om vi är i ett omklädningsrum och hon inte är där liksom. Mm. Och hur är det farligt att skoja om det där? Att det blir dyrt för henne att checka in dem där eller?
Alltså när det inte filmas.
När det inte sår henne liksom.
Och hon inte hör det, eller får se det.
Alltså riktigt omklädningsrumsnack när det bara är män liksom.
Det är ju en problem. Alltså jag har ju själv varit i omklädningsrum. Man vet ju vad som kan ha sagt.
Med liksom. Mig till och med sagt.
När han har sagt exakt den här grejen.
Nej, exakt. Ja, men för jag fattar ju det, att såra någon. Men att skämta.
Men sen blir ju så här, det måste ju finnas en gräns. Och just så här, varför ska man gå så långt och prata om hennes övervikt och alltså sådana bitar. Det har inget, alltså så här, vad är det roligt? Det är, alltså för mig är det så här, som ändå jobbar med människor som vill gå ner i vikt och är väldigt, ja men har det jobbigt med sin självkänsla och allt där till, så vet jag att de här orden hjälper ju inte direkt.
Man hade behövt lite humor för att hantera det kanske.
Nej, men det är jättesvår sits liksom.
Ja, du jobbar med som sjuksköterska och tar hand om folk som har övervikt och ni skämtar om övervikt liksom.
Det är två olika läger. Jag kan ju, alltså så här, ja, det kanske suger att jag är skallig, men jag kan ju, vad fan, jag kan ju ta någon jävla hårtransplantationsgrej, men jag kan ju också sköja om att jag ser ut som Gollum liksom.
Ja, men det är väl det du måste göra.
Ja,
du
är komiker liksom. Hanterar jag mina problem.
Det är det jag menar med dottern där. Att vi, jag tror vi är lite på väg åt fel håll. Jag försvarar inte, jag vet inte exakt var jag står. Jag tänker högt och det är intressant att diskutera med dig. Men det bästa vore ju att människor kunde ta skämt och att vi inte behövde, du vet, censurera skämt för att folk blir så sårade. Om man kunde jobba på det, att vara som Gustav Herner och kunna ta när jag skojar om hans film, det är ju det bästa.
Och sen är det skönt om folk inte är rövhåll också, men man kan ju göra både
det finns, liksom. Jag tror mycket handlar om tonläget också. Alltså det här var ju ingen skämt, alltså det här var ingen rolig grej, alltså typ så. För de här orden, alltså det blev väldigt utpekande på, alltså det var inte ett skämtsamt sätt han nämnde det liksom.
Men han försökte väl vara rolig, det var väl i alla fall grejen, var väl att han försökte.
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror han bara var full och bara sa något sjukt. Och nu idag så har han ju nyktrat till liksom, men ändå inte kan försvaras eller kan be om ursäkt.
Nej, men han anser väl att han bara försökte vara rolig och menar inget illa. Att han, för det är ju också en grej, det här med avsikt har jag ju tänkt ganska mycket på. Jag tänker ju en del kring skämt att det är ju viktigt kanske vad man vill, för en mobbare kanske vill såra en person. Och en komiker vill att den sårade personen ska kunna skratta och att sina egna brister som komikern själv skämtar om sig själv och men då har man gått frivilligt på stand-up kanske till något annat, men eller sett på ett klipp frivilligt om humor, men
Nej, men det är för det är också, förutom intentionen, så läget. Han är i en situation, hon tittar inte på ett humorklipp och hon tittar inte på en stand-up show, utan han är en snubbe som står där och bara säger en oskön grej liksom.
Och det är därför det inte är passande, och därför borde någon sagt det här är inte nice, alltså vad gör du? Alltså typ så. Alltså,
det är ju rätt osmart också om man vill vinna den där tävlingen, tänker jag.
Nej, det är jävligt osmart. Men han inget brott har begått sig egentligen, utan han har ju bara varit jävligt oskön. Det är väl det som har skett, och han har brutit emot de sociala normerna. Liksom. Han har varit ett klantarsle mot rövhåll liksom.
Men det är, jag vet inte hur bra det är, bara att de sociala normerna blir så otroligt politiskt korrekta att vi inte vågar skämta. Det är ju det som är det intressant där.
Ja, men det är ju för att få lägre även där liksom. Alltså jag håller helt med att det ska inte gå för långt åt andra hållet, men samtidigt måste man ju hitta en balans däremellan.
För jag menar,
och det är jättesvårt när man, alltså, och det är därför ni säkert har sån här poddare också och kan diskutera med folk som är på den sidan alltså typ så.
Men jag tycker det är intressant. Du fick över mig lite grann på din sida mer, eller på din sida. Men alltså så här, när du drar upp det här, det blir någonting intressant i det där, att pratar man om en random tjej. Ja, kolla där och så där.
Så du hör inte om den ställning.
Nej. Det är en grej. Men sen när du drar upp det där, ja men tänk om det var ingen syrra liksom. Då blir det så här,
exakt.
Ja, det är inte lika roligt längre.
Och det är det jag menar, att alltså, om man inte kan säga sakerna till sin syrra eller sin dotter och lalala, då borde det inte heller vara okej att säga så, typ.
Nej, det är
typ
konstigt att säga schyssta pattar till sin dotter liksom.
Nej, men Victor gör ju det ibland till mina systrar.
Ja,
liksom.
Jag skulle vilja säga det. Jag är i alla fall inte en hycklare, utan jag driver ju alltid om hans snygga systrar.
Och det är ju så här, det är inte alltså så här Jag älskar ju inte det, men det är inte så att jag vill mörda honom för det. Men pratar om någon random tjej, det är så här, men du vet, när han går in på mina systrar liksom.
Här är också ett problem, varför, om man frågar varför tror jag det är kul att skämta om hans systrar. Jo, för att han blir kränklig. Mm. Det hade inte varit kul om han
men ni har ju en
tog det liksom.
Alltså ni känner ju ändå varandra och, alltså typ så någonstans. Ja. Det är ju inte att du går och skämtar om någon random syster. Alltså då vet du ju, då åker du på däng liksom. Alltså typ den nivån.
Ja, inför dem. Ja. Mm.
Ja, det är ju fingertoppskänsla där verkligen.
Ja, jäklar. Men du har varit på en dejt då, nu när man har sett programmet. Du har varit på en dejt med, vad heter damen?
Sonja.
Sonja. Mm. Hur var det då?
Jo, men det man ser i tv är ju att det var väldigt mycket fokus på mig och mina jobb. Och det är, alltså, det är jag van vid, för att det är ju tjejer som jag har dejtat innan som har varit väldigt så här, shit, han är Peter, jag vågar inte snusa, jag vågar inte göra någonting som är ohälsosamt, för då kommer han tvinga mig på ett löpband, eller jag kommer känna dåligt samvete, eller bara typ dumpa dem. Alltså de vågar typ inte visa sitt rätta jag, och det är det som jag tycker är jobbigt med mina jobb. Att jag, alltså mina jobb är min personlighet. Jag älskar att hjälpa människor, jag jobbar med människor. Alltså det är typ mitt sätt att vara. Så det blir automatiskt. Sen när man också har jobbat med sociala medier nu och varit PT och sjuksyra, att det blir lätt att jag får många frågor om det, och då lätt, ja, men fastnar i det. Men jag vill ju också visa att jag har andra sidor än bara hjälpa människor, bara äta och träna.
Jag upplevde nästan att de klippte det som att du var på något sätt liksom the bad guy liksom. Mm. Lite typiskt kanske tv, traditionell tv i alla fall, att du liksom ja men för du pratar om till exempel om tallriksmodellen, eller att man ska äta bra, man ska träna bra och sådär. Och att du då blir liksom the bad guy, och då vart jag så här, fan, det är konstigt att det är så. Ja,
men så är det, alltså så här, om jag har ju tänkt på det här så många gånger, speciellt när jag är på sjukhuset, det är alltid kanelbullens dag. Alltså det är mycket dagar vi har, så vi älskar ju fika. Alltså inget fel med det, absolut inte. Men jag tycker det är fascinerande att vi får mer fika och sånt som egentligen i mina ögon tar energi. Det ger en kort boost. Och så ska vi rädda liv, sitta med en pizza i magen, en kanelbulle, och så ska vi liksom pumpa och få igång ett hjärta. Det är det jag tycker är fel, att om jag då kommer med min matlåda eller min gröt eller vad jag nu gör för att ge min kropp det den behöver för att vara en pigg och alert sköterska. Och det är det som många gör felet, att de äter knappt, de dricker knappt vatten, och så säger de till patienterna, motionera, tänk på din kost, och så sitter de och beställer billis i konvini och tar hissen en våning ner.
Ja. Så det är så här, fan, vad arg man skulle vara på någon, bara, fan, det är dags för fika, så kommer de med chia pudding och gör de, vad fan, jag vill ha min bulle, vinerbröd och gött liksom.
Ja, jo, men så är det, men det är det som jag tycker också är fascinerande, att så fort jag blev, ja, men hälsosam och sådana där bitar och trivs med mig själv och mår väldigt bra, då får jag alltid försvara mina val för mat. Men jag kan aldrig gå i motsatt, alltså så här, när jag käkar min gröt, då är det bara, men du som tränar så mycket, det är klart du kan äta det här. Men om jag då går emot 20 som ensam, bara, hörni, ska ni äta bullar idag igen? Gissa vem som får gå till chefen liksom.
Ja, men det är det jag menar lite grann.
Alltså det är så fort man är hälsosam så måste jag försvara mina val. Ja. Men är man ohälsosam, då får man inte påpeka. Alltså det är så här skev sits.
Det är jävligt konstigt. Det är det.
Han vill liksom ändra alla normer, både hur vi män är och skämtar och är, men också att jag bara äter massa snabbmat. Det är jobbigt med förändring.
Det är svårt med förändring.
Det känns som att du liksom behövde förklara typ på något sätt att så här, men det är inte skitbra att ligga i soffan och dega en hel dag liksom. Alltså man kan göra det någon gång, men det blir konstigt att det är liksom det så här som ska vara normen, att säga men ligg i soffan, ta det lugnt, gör inte ett skit. Jag behöver säga, det här är ju faktiskt inte så himla bra. Visst, du har en dålig dag i livet liksom, men det är inte skitbra att du är en tröttmössa hela dagen liksom.
Nej, men det kändes ju också som att hon tolkade in som att du sa det till henne, så här, du måste bli sån här, och det sa du ju inte.
Nej, jag sa verkligen inte det. Men det har jag ju sett nu i hennes klipp, att hon har ju en erfarenhet av PT-pojkar, som hon faktiskt uttryckte sig. Och jag tror att de har haft en skev bild på kost, att det ska vara ris och kyckling. Alltså jag är allt annat än det. Jag käkar pizza, jag tar min öl. Alltså typ sådana bitar. Jag gör ju mycket vanliga recept, fast ändrar om, istället för min mage tål inte för mycket milda mat. Den har 4% istället för en 34% som många andra köper. Jag blir helt knas och mår skitdåligt av för mycket fett, och det är ju därför jag har riktat in mig åt andra hållet.
Svaret på om det var en fråga eller vad jag tänker kring det där med att man fikar, det är ju, du sa det delvis, den här, det blir för att överleva, tror jag, inom vården också. Min flickvän jobbar ju liksom med dig, eller jag på säga. Det jag tror att en snus eller en fika liksom, det är inte bra, men det är som att så här, något att se fram emot, något att kunna överleva. Som du sa, man får en tillfällig sån liten glädje som ändå inte, den ger inte energin i kroppen, men på något mentalt placebo sätt så ger den lite energi och glädje.
Jo, så är det ju.
Men det kan bli, jag kan tycka att det blir, jag som också jobbar inom myndighet.
Du som också jobbar, ja, berätta mig.
Nej, men
har ett jobb.
Ja, jag har också ett jobb.
Nej, men
att det finns ju absolut en balans i det där någonstans. Alltså så här, men det blir ju för mycket ibland alltså. Det blir så här, vi kan inte ha välkommen till jobbet 8 fika och vi kan inte då köra fika vid 10 och sen bara, ja, men efter lunchfika vid 12 och så kör vi så här, vid 2 så kör vi också lite grann så här innan vi går hem fikan och så kör vi avslutningsfika vid 4 liksom. Det blir så här, vi kan inte köra fika varannan timme, det blir helt efterblivet.
Nej, men det är ju svårt och det är det som, alltså jag har ändå jobbat på sjukhuset i 5 år, 4 eller 3 av dem var ju coronaår och då jobbade jag också heltid som Peter vid sidan av. Jobbade också extra på sjukhuset som de flesta fick göra, jag hann träna och ändå folk bara, men hur hinner du? Alltså jag har så jäkla mycket, jag har aldrig haft ett jobbigt arbetspass typ. Alltså jag kan räkna på mina fingrar och alla mina kollegor, de bara, vad gör du? Och det är för att jag avsätter mig tid att de här 5 minuterna som jag går iväg och äter kommer jag i kapp. Medan de andra så här bara, shit jag hinner inte äta, men du går ju på, alltså du har ingen bensin i kroppen. Det är klart allt går i slow motion. Men om jag då går och äter min smoothie eller jag tar min gröt, då får jag snabb energi och medan jag äter, jag bara, vilken patient ska jag gå till först? Medan om jag frågar kollegorna, behöver du hjälp? De bara, nej, jag tror inte det. För så har de jättemycket, de vet ju knappt var de ska börja.
Vad gör du för att slappna av och sådär? Är det att käka gröt då också? Liksom, eller?
Ja, ja, gud ja.
Det är det som är avslappningen liksom.
Det blir aldrig... Sitter där med min tesked och bara
är du har du varit PT till Filip?
Ja.
Ja.
Men vad, fan, har gjort så jävlar i sitt jobb med benen?
Tänk på att han ska göra kött till ben och vad händer med sixpacket?
Ja, det var ju något tag sedan vi
körde.
Jag fick...
Du fick en sjuk fysik.
Jag fick galna resultat.
När du spelar Bamse i min Vilken färg är du nummer 26? Jag råkade nämligen se om den här om dagen. Jävlar vad du såg ut. Men det var då du petade honom. Okej, men det är
jag berömde han innan podden alltså.
Men du jävlar vilka melonpattar har de du. Fan 40 kilo övervikt.
Vad fan var det jag tänkte på? Det här med sjukvården. Vad gör du exakt inom sjukvården?
Jag tar hand om patienter med magbesvär. Allt från tumörer i tarmen till blindtarm till infektion och förstoppning. Alltså egentligen det mesta. Alltså det är ju inte jätteskärt. Alltså det brukar jag ju få meddelande om. Så här, bara, du jobbar, jag önskar jag var din patient. Jag bara, du ska typ diarré och kräkas liksom. Det är inte så jävla charmigt att komma då liksom.
Det är mig du kommer att få liksom. Det är min tarm du kommer att pilla liksom. Fy fan.
Hur funkar det när man tar hand om du som är man? Om det är en tjej som har tarmproblem liksom, man behöver undersöka, hur funkar det?
Filip funderar på att bli gynekolog.
Nej, men man får ju alltså vara tydlig från start liksom. Bara känner du bekväm att jag gör vissa undersökningar? Och vissa säger nej av religiösa skäl och vissa säger nej alltså för att man är man. Alltså så är det ju. Men vi har ju ofta, alltså vi män är ju inte jättemånga inom vårdyrket skulle jag säga. Alltså läkare absolut, men sjuksköterska och undersköterska skulle jag säga är väldigt kvinnodominerat. Så det finns ju ofta en kvinna som kan hjälpa mig, så tar jag över hennes patienter istället.
Men det finns de tjejerna som inte bryr sig eller går med då?
På ja,
att
du, ja.
Mm. Är det några som är lite extra så som verkligen vill ha dig? Att det har skett någon, att det är någon som bara, han får gärna ta en
titt. Jo, det har nog hänt, absolut.
Men ser du det som ett problem där att det är en dålig könsfördelning inom sjuksköterskor?
Nej, alltså det är ju tråkigt att det är alltså kvinnodominerat yrke, alltså typ så, men
inte för dig.
Nej, men alltså så här, jag gillar att vara sjuksköterska. Jag vill inte bli läkare. Dels av jag tycker inte det är, alltså vi sköterskor och undersköterskor, det är ju de som känner patienterna bäst. Läkarna är ju jättekunniga, det är de jag alltså bollar med väldigt mycket. Men om en läkaren kommer och vi ska ronda och prata om patienterna, då är det ju mig, alltså läkaren frågar, hur mår patienten? Och jag har ju mer personlig kontakt och jag gillar den här typen än att se, ja, det jag ser, PHB, alltså blodvärde och infektion.
Du får titta in i tarmen liksom, här liksom.
Oh, nej, men så jag gillar ju mer att se människan, hur den faktiskt mår. Jag kommer inte säga om den har ett jättehögt infektionsvärde, jag går inte på infektionsvärde, jag ser ju bara, men hur mår? Alltså är den blek, är du trött, är du ändå pigg? Alltså det är typ det jag går på.
Jag känner mig så sedd här liksom. Min bleka trötthet.
Men hur är det könsfördelningen på doktorer då? Läkare heter det då?
Vi har nog väldigt blandat. Jag skulle säga nog 50-50 på min avdelning skulle jag säga.
Mm-hmm.
Ja. Men det är ju mer kvinnor. Alltså när jag pluggade till sjuksköterska så blev det, för varje termin så var det, blev det fler och fler kvinnor. Alltså det var typ såhär, förut var det ju typ såhär 90-10 killar och tjejer. Nu skulle jag nog säga att det är mer tjejer än killar som utbildar sig. För att mycket, alltså såhär, killars betyg generellt har ju gått ner. I alla fall förr, nu vet jag inte dagens siffror liksom. Men
vi fortsätter.
Tjejerna blir mer duktiga i skolan, bättre betyg. Förut var det ju killarna som fick bra betyg också.
Ja.
Men nu tycker jag att, ja men killarna har tappat det lite.
Men du tror att det är det beror på, att det är betygstappet?
Dels det, absolut. Ja. För att de kommer inte in då på läkarprogrammet.
Men tänker intresse, ja ah, okej, okay, i och för sig läkarprogrammet. Ja, ah, du tänker, ah, var det det vi snackade om? Att det är fler och fler tjejer som blir läkare också. Ja, just det.
Men hur jobbar du nu? Är du mest PT nu eller mest på sjukhus? Eller?
Nej, men nu är det sen ett år, sen jag var med egentligen. Det var typ precis innan jag skulle åka, så hade jag sagt upp mig och gått över på timmar. Och sen jobbade jag förra sommaren lite, ska jobba lite nu i sommar. Men de hör ju av sig, men jag kan ju tacka nej nu.
Ja, ah, okej, okay, så du är inte så mycket...
Nej, jag ska jobba kanske ja, men två nätter nästa helg till exempel och så vidare. Okay.
Alltså jag vet att min fråga som kommer nu kanske är lite töntig, för man kan alltid säga, ja men om jag byggde en liten skola i Sydafrika, varför gjorde du inte det i Zimbabwe också liksom? Men du bryr dig inte om det då? Att män halkar efter på skolan och läkarutbildningen? Eller alltså...
Ja, alltså det är ju tråkigt. Alltså varför, jag vet inte, jag kan inte prata för jag är ju inte i skolan idag liksom, var problematiken ligger, jag varför kan... killar liksom. Så du har
kan mansplaina. Jag har jobbat mycket i skolan. Och den är ju på ett sätt feminiserad i det att idrott har minskat som man framförallt de män pojkar behöver för att kunna sen liksom palla få energi av det.
Idrotten var ju bästa alltså i mitt tycke.
Och man får inte tävla. Alltså vi är ju mycket mer tävlingsriktade och sådär. Så att det och ingen disciplin framförallt. För så nu, och det är ju bara dumt för alla liksom. Men det är ju det här med apropå straff, att även i skolan så så du måste säga åt en ADHD-grabb liksom att jobba liksom. Det får man inte.
Fattar du dumt det för många att bli mindre idrott och sådär?
Ja, ja, ja,
det, ja men det är ju det
kan jag jobbar med brudar och killar. Alla behöver röra på sig liksom.
Ja, men ju mer du rör dig, ju mer cirkulation, endorfiner, alltså piggar och alerta, alltså så här, det är ju många som frågar bara, hur får du energi? Jag bara, hade jag suttit i soffan då hade jag inte haft energi, men jag får ju det av att träna. Det kan låta konstigt, du kan vara skittrött idag, men går du och tränar och får in din rutin, då kommer du bli piggare, du får bättre sömn, återhämtning, allt liksom.
Det är så jävla segstart på att det är så här, så blir det väl över tid, men i början så blir man ju typ tröttare. Första liksom,
ja, men ofta när man går från 0 till 100, det är ju det. Alltså så här, många av mina klienter så här, har inte tränat på gymmet på flera år. De har knappt, alltså de äter en, två gånger om dagen. Jag bara, men då börjar vi med att försöka jobba in fyra måltider, sen fem. Sen tar vi en promenad. Sen
är det fem stora måltider?
Nej, det är två mellis och så frukost, lunch, middag.
Ja, men jag vill fan ändå säga det en gång till, att jag aldrig haft, alltså jäkla vad genuin du är som PT och duktig och kunnig och jäkla, jag vill ändå säga det en gång till, jag kommer säga det en gång till när vi avslutar också. Men
vill man ha Lukas,
duktig PT så är det verkligen värt, och jag kan verkligen rekommendera honom.
Men det är det som många är rädda att ha det här, skriver på, men jag testar viktväktarna, jag har testat, alltså så här, jag har ju många klienter som alltså har deras problematik i kosten på grund av deras föräldrar. Alltså du vet, alltså titta tillbaka när vi var små, då var det ju mycket så här, det är farligt, det är cancer, det är ju kvar idag absolut, men det var, alltså det var så triggande, och jag som coach vill ju inte att mina klienter ska äta på det här sättet och så ska barnen äta på ett annat sätt, utan jag vill ju att alla ska äta tillsammans, dels så ekonomiskt, inte ha två kylskåp, men också att de, alltså deras barn ska känna, shit vilken cool och pigg mamma vi, eller pappa vi har som äter samma sak och mår bra. De kan också ta ett glas vin, de käkar chips med barnen på lördagar eller vad det kan vara. Och det är det jag vill nå ut, att det ska inte, alltså du ska inte äta på ett vitt sätt. Så fort jag säger bara, men kör med mig i sommar, de bara, vem fan går på kostschema under en sommar? Alltså det är ju typ, skulle du helt ärligt säga bara, men jag ska ha en PT över sommaren.
Nej, alltså jag är ju total alkoholist på sommaren liksom. Det är bara, jag lever bara på räkor och
alkohol. Men det är det jag vill få fram, att en PT i mina ögon som är vettig är ju en som värnar om en livsstil. Folk kör från nyår till sommaren, släpper det, skiter i hösten, hoppar, alltså de börjar varje år. Men alltså jag äter och dricker alkohol lite här och var. Jag gör inte alltid, men jag gör det lite här och var.
Men då är det mer sustainable, samma hela...
Ja, men exakt, jag skiljer inte på perioder. Och sen tycker jag också att det är en jättebra period nu att bygga in rutiner med din kost, med din hälsa, bygga in morgonpromenader i ljusare väder, fåglarna kvittrar, än att börja om från ruta ett i höst.
På skämt om tjockisar och stora bröst, vad tycker du att det här är roligt av? För att du ser ju ut som en PT. Jag tänker ju direkt att ja, då man vill se ut som dig, så det är en bra PT liksom. Men det var ju när Restar skulle bli vara PT.
Nu är inte Restar än, förstår.
Nej, men han var ju tjock liksom. Det är ju bland det roligaste jag tänkte, det här är ju en sketch liksom.
Men det blir, ja, jag köper en, jag förstår vad du menar liksom, att det ändå bara, men du kanske ska jobba med dig själv, men alltså såhär, det är fortfarande så här,
det finns humor där ens,
men... Ja, det finns ju absolut, men hälsan sitter heller inte bara i vikten liksom. Jag tycker man mycket ska gå på hur pigg och alert man är liksom, oavsett hur mycket man väger. Alltså jag kan väga som jag gör nu och sen kan jag väga några kilon över och vara skittrött, eller jag kan väga några kilo under och ha ännu lägre fettprocent. Alltså jag går mycket på hur jag mår. Alltså jag säger så här, disciplin och motivation, det är inte jag så mycket för när det kommer till det här, utan jag är mer för att lyssna på din kroppssignaler. Är du trött? Ja men vila. Se inte så här bara, och nu får jag inte jag träna, nu kan jag lika gärna skita i allt, nu går jag och beställer hem massa saker och typ gråter. Jag vill ju att man ska ta bort de här facken att det där är bra, det där är dåligt, utan ta lite av det.
Och måttlighet och lagom liksom.
Ja, ja. Och det är det som folk gör så svårt.
Det är en kristen dygd då.
Oavsett vad man har för liksom kost eller sådär, så är det generellt sett ju alltid bra, tänker jag, att käka så lite processerad mat som möjligt. Typ. Alltså såhär, det finns väl ändå några generella guidelines där man kan vara.
Ja, men det är ju tomma kalorier skulle jag säga. Alltså om du köper färdig mat och sånt där liksom i frysen och sånt. Alltså det är såhär, du kan göra det dubbla satsen, bli mycket mättare, få mer energi och allt där till liksom. Och det tar några minuter extra.
Varför just mage? Varför intresserar du dig för det? Alltså jobba med mage och tarmar?
Det var för att min sista praktikplats var just på sjukhuset. Så då hade jag, jag hade haft praktikplatser under hela skolterminerna, men där och då fick jag göra väldigt mycket. Och det var det jag kände, när jag vill bli nysyrrad, då vill inte jag bara sitta på arslet och inte lära mig något, utan jag ville så här sätta infarter, få det medicinska, få det, alltså allt. Och där fick jag göra väldigt mycket.
När man jobbar med magen och tarmen?
Ja, men då får du sätta slangar i näsan, du får sätta mycket infart. Alltså det är mycket, medan så här, jag brinner ju mycket för alltså psykisk ohälsa. Det gör jag ju. Men där är ju mycket liksom, så här, prat och sånt här och lite mediciner för att lugna ner. Men här var det så här, ta mycket blodprover, sätta infart. Alltså det tycker jag, man måste jobba in. Det är som att lära sig cykla. Kan man det från start, då kommer det sitta i många år. Så om jag har gjort maggrejen nu, där jag får lära mig väldigt mycket, då kan jag ändå köra på andra avdelningar och testa deras sätt.
Vad är den viktigaste lärdomen du fått genom nu när du har varit både inom sjukhus och jobbat inom vården, men också inom PT? Alltså vad är det för fel?
Ja, lärde du mycket
i bachelor. Nej, men vad är det största felet vi människor gör liksom, för att inte må bra? Eller,
men det är att vi lägger upp saker. Alltså så här, att vi sätter så otroligt höga krav på oss själva. Alltså egentligen så här, tror vi att det är samhället som har gjort att vi ska ha ett ideal att se ut. Men alltså det är också, du får se också så här, stirra in i dig själv, bara stötta det här idealet att man ska vara pinsmal, eller ska man vara sådär eller sådär. Alltså så länge man mår bra i sig själv kommer man ju långt. Så det jag lärde mig mest av allt på sjukhuset är att det du gör idag kommer påverka dig i din framtid. Alltså så här, många i vår ålder, de går inte ens ut och springer, de har ont, de kan inte ta trapporna, och de är liksom 30. Jag bara slår på 30 år till med dålig kost och dåliga vanor. Alltså du har diabetes, ett amputerat ben, alltså hjärtinfarkt, diabetes, och det är de patienterna jag ser. Så det är ju, alltså i mitt huvud, body positive grejen som det, är exakt, idag. Alltså jag stöttar den, att man ska trivas i sig själv och allt där till liksom, men man kan heller inte prata bort forskning att, alltså så här, för mycket fett i dina celler leder till olika komplikationer, alltså det, eller rökning och sådana där bitar. Det går inte att prata bort liksom.
Nej, men för då är det ju så här att, jag hör vad du säger med att man ska vara trygg och känna gött i sig själv liksom. Men det blir den här balansen då i att man, men det är också så fruktansvärt viktigt ändå liksom, att ha disciplinen att gå ut och springa lite grann. För det är ju inte bara för att du känner dig god när du ligger där i soffan för sjunde dagen liksom, käka billis. Det är kanske inte så bra för kroppen i längden. Nej, liksom.
Om någon då lever väldigt ohälsosamt och är superviktig och sådär, och man vill hjälpa dem då, hur
en vän till dig eller? Liksom? Inte, inte du, nej.
Hur ska man inte kommentera deras kroppar då, eller hur ska man prata?
Nej, man ska aldrig, alltså, så här, för det är ju det jag är väldigt mycket emot, som jag sa där förut. Om jag går in i personalrum så måste jag alltid förklara varför jag äter så här och varför min matlåda ser ut si och så. Men jag får inte lägga fokus. Jag vill inte att man kommenterar andras mat, för man vet inte vad, alltså, det kan påverka de andra. Jag tycker mycket man ska mötas halvvägs i det här. Att man inte ska stå och peka bara, du måste gå ut och springa, utan mer förklara varför man ska gå ut och springa. Jag vill inte vara den som pekar, utan jag vill vara mer öppnande i min fråga. För det tror jag motiverar mer.
Och är det man alltid pratar om hur viktigt det är att springa med just personer som är överviktiga, och att man märker det, även om man inte riktar emot dem. Jag älskar ju att springa, gillar du att springa? Eller hur ska man liksom...
Nej, men alltså det jag har märkt är att man inte ska vara för dömande. Alltså för att man ska ändå visa att...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Alltså mycket handlar ju om, har man en övervikt så har man ju alltså inte kunskapen. Alltså det är ju det mesta man kan inte ha koll på liksom. Och de är ofta, jag får ju mycket frågor bara, hej, nu ska jag gå ut och käka med mina vänner i helgen. Eller hej, fan, jag har inte skött kosten, jag åt middag med min tjejkompis, eller jag tog ett glas vin med min sambo, fan vad jag är dålig. Alltså det är sånt skevt beteende de har byggt upp över längre tid.
Kan du inte skriva någon gång och säga att du är skitkass alltså.
Nej, alltså min filosofi är liksom, det är inte vad du gör på den dagen utan vad man gör sen efteråt. Det är där, jag vill inte att folk ska gå 0-100, det tror inte jag på. Jag tror väldigt mycket på en balans.
Ja, jag bara direkt hamnar kvar i det du sa om att de som är, pratar om fatshaming då kanske, som hänger ihop med feminism ganska mycket, det är just det som du sa, att de går emot fakta. Det är nog det som autistiska män som jag stör mig på. Att till exempel då, att man ignorerar biologiska könsskillnader och förklarar alla skillnader i samhället med liksom, det måste vara samhällsnormer och ondskefulla patriarkat. Och till exempel då sjuksköterskeyrket kommer nog högst troligtvis alltid vara dominerat av kvinnor, för de har ju en mer, alltså det är positiva grejer, de är mer sympatiska, de har liksom vårdandet i sig, de får mer dopamin i hjärnan av att hjälpa, de du vet, söker sig till det. Och det är det som är, som Gustav var inne på början, att det är lika möjlighet att du måste låta dem få blir det liksom. Och så autister kanske, eller de som är smarta blir ingenjörer, killar alltså, eller man liksom får jobba med det som hjärnan är bra på.
Killar jobbar med grejer och tjejer med människor.
Då behöver man liksom inte, jag är så rädd att när de säger så, de pratar om genusvetenskap som det inte ens heter på något annat språk än svenska, istället för biologi till exempel, alltså då får du ju, du matar liksom in i kvinnor att de är offer och att det finns ett ondskefullt patriarkat, och du skapar psykisk ohälsa genom feminism för att liksom, får du upp några tankar?
Det
är
väldigt många grejer du hoppar över. Ja, ja. Du gick igenom, du börjar med fetma.
Jag får inte riktigt poängen du vill få fram.
Nej, jag tänker mest högt, men det är kul om någon kan säga emot mig om du liksom tycker att jag har fel.
På vilken punkt?
Men jag vill ju aldrig att man ska gå, alltså som jag har sagt flera gånger, alltså jag vill ändå att man ska mötas halvvägs. Man ska inte gå för långt åt det hållet eller det hållet, utan någonstans mötas på mitten liksom.
I vilken av frågorna?
Skulle jag säga. Alltså, såhär, med just body positive kulturen liksom, att man liksom, man kan inte gå för långt åt ett håll och inte, för att man måste ändå respektera båda sidor. Men jag tycker ändå många av de grejerna de tar upp från vardera läger egentligen kan mötas på mitten.
Men det är om den
tack som fan liksom. Det var alla de dags nu liksom. Nej, men jag förstår ju den här att man ska vara balanserad och resonabel, men man måste ju inte alltid möta halvvägs när det är tokiga idéer. Man kan ju tänka att någonting kan ju vara objektivt fel bara ett håll, liksom. Alltså kring den här, alltså jag förstår ju hur du menar att så här, man kanske måste mötas halvvägs i sitt närmande när man ska ändra sin hälsa. Att man kan inte gå från 0-100 som du säger, för då blir det bara pannkaka för mycket ångest. Det är ju någon balans där, att acceptera sig själv som man är och inte hata sig själv, men ändå försöka bli bättre liksom. Men det blir också, det skeva blir väl som sagt, som du säger egentligen, att extremerna är jävligt farliga oavsett. För det blir något ohälsosamt när man inte gör någonting annat än att tänka på sin kost och bara så här, träna, äta chili och bara
Ja, men jag som PT eller jag som sjuksköterska skulle ju kunna bli hur mycket duktigare som helst om jag verkligen satte mig in i det. Men jag är så här, jag gillar inte att vara professor eller verkligen så här forska in mig allt, utan jag tar mer så här lite som det kommer. Så alltså så här, jag tror väldigt mycket på balans.
Ja, du gjorde det bra med mig i alla fall. Vad är bästa tipset som alla grabbar, vi har ju bara killar som lyssnar, för att bygga muskler? Det var den frågan jag hade till dig. Så, om man vill bygga muskler, man vill bli större och stark.
Ja, men då är det ju fortfarande som med allt. Alltså tänka långsiktigt, det är ingenting som sker på en dag. Alltså, så här, utan ha så här, träna några, börja med 3 pass i veckan eller 2 pass. Börja med att tänka på ditt proteinintag. Alltså lägga till lite extra.
Men prata gärna om det ultimata, för det är det alla alltid diskuterar. Antal reps, antal dagar.
Ja, men
antal...
det skulle jag säga, alltså, det spelar ingen roll. Alltså det mest optimala, alltså du kan prata hur mycket forskning, att bygga styrka, då är det 5 gånger så här. Eller 12, då är det hypertrofi eller vad det nu kan vara. Jag skulle säga att det som är bäst bäst i mitt tycke är det du tycker är roligast. Alltså tycker du att det är roligt att springa, ja men gå ut och spring. Tycker du det är skittråkigt att träna, träna inte på gymmet liksom. Så det, man får hitta sitt, och det är det jag vill få folk att förstå, att liksom, du måste inte träna på gymmet om du inte gillar det. Ja men börja hitta någon hobby, klättra eller alltså någon sån där saker. Det skulle jag säga är bäst.
Jag lyder ju i och för sig där och bara spela fotboll liksom, och ha kul och göra offside-mål i våran serie liksom. Men om jag egentligen vill ha stora armar liksom.
Ja, men då är det ju att tänka på vad du äter och tränar om liksom. Alltså då är det ju, men också många många tror ju att man måste lyfta hur tungt som helst på gymmet. Alltså mina armar har inte byggts av 20 kilos hantlar, de har byggts av typ 8-10. För att jag står ju bredvid 15-åringar som står och slänger grejerna.
Det är just de här jag tänker.
Alltså jag skulle kunna stå nu och bara få pump genom att bara, alltså verkligen kontrollera. Alltså många gör ju så här. Och det är, alltså, man det är känner ju ingenting liksom. Så mycket handlar ju om att du måste få musklerna att jobba.
Ja, men vi körde rätt så många reps, minns jag. Alltså vi gick ner väldigt mycket i vikt och så körde vi många reps. Och det kändes rätt så sunt ändå. Man blir så här, istället för att gå dit och...
Mycket mindre skaderisk.
Ja, men det är mindre skaderisk. Alltså, såhär, det är det jag också. Såhär, jag hade en period där jag körde 2,40 i marken och sådana där bitar. Liksom. Det var kul att testa. Men sen kände jag så bara, träna varannan dag, var tvungen att vila 5 minuter väl varje sätt. Jag är inte här för att stå i gymmet hela dagen.
Finns det någon poäng med att maxa sådär ibland?
Det är väl bara för att utmana sig. Alltså se, såhär, i början var det coolt och typ såhär, ja men shit, jag vill lyfta 100 kilo, då kommer jag vara, då kommer alla brudar vilja ha mig. Alltså det var ju typ så man började. Man ville ändå lyfta så tungt som möjligt. Grabbarna i skolan så bara, han är stark alltså. Det tyckte man var coolt. Men idag så tycker jag är mer coolt att man kan kontrollera sin alltså, vikt.
Kring kostprinciper och sådär, för att få tillräckligt med protein, behöver man ha liksom protein shakes och sådär, eller kan man liksom äta
vanligt? Nej, alltså det är ju precis som det heter, ett tillskott till din kost. Alltså det är ju det är.
Men tar du det?
Jag tar proteinpulver i matlagning framförallt. Alltså när jag gör gröten för att liksom blanda ut så jag får lite extra. Vissa perioder tar jag 3 shakes om dagen liksom, beroende på, och vissa dagar tar jag ingenting alls. Alltså det är väldigt varierande.
Många som säger att kreatin är det absolut bästa kostnadskostet. Är det så?
Har du rätt stark?
Ja, men det är ju, det finns ju jättemycket forskning på det, men jag är inte så mycket för kreatin heller, för jag har ju sett en del på sjukhuset nu och många av mina vänner som har tagit kreatin i väldigt många år och det, alltså många säger du kan ta kreatin varje dag, men många får problem med njurarna och det är ingenting, det är ingenting som
fan pratas. Jag har hört det, vet du.
Så exakt, för det finns inte jättemycket, alla säger det finns inga nackdelar med kreatin, det är mest forskade och det är det, men jag tar det ju till exempel bara när jag tränar. Så du tränar inte jag en dag alltså.
Så du har haft folk inne på sjukhuset som eventuellt har fått njurproblem för att
de dels det, men också några av mina vänner, de har ju fått kreatinförbud liksom.
Ja, det är
alltså
så.
I alla fall tillskottet liksom. Kreatin finns ju i allt liksom.
Men vad är sunt där då? Kan man köra så här 3 veckor, 2 veckor utan, 3 veckor?
Ja, eller? Men vissa sa ju förut att man skulle ha någon paus när det här, men nu säger man att man kan ta varje dag. Men jag tar bara när jag tränar.
Protein är ju det som behövs för att bygga muskler. Men vad är egentligen kreatin?
Men alltså kreatin, alltså det hjälper ju verkligen så här, du får ju en helt annan, ja men du får ju lite vätska i dina muskler och du får mer energi, kan du lyfta mer så får du en ökad produktion, produktion så får du ju ökade muskler.
Det kommer väl från benmärg typ kreatin, är det inte det?
Det är allt möjligt. Alltså jag är inte jättepåläst, som jag sa det, jag gillar inte att grotta ner mig så mycket liksom, att det måste vara på ett visst sätt, du måste ha så här, utan jag är mer så här, ta om du vill. Det är lite min filosofi kring det hela.
Men det har jag inte snackat om. Men du försvann ju ut därifrån efter den där dejten då, jag förstod det som, i Bachelorette. Du fick inte en ros där eller?
Nej, veckan efter. För jag fick ju en ros av henne på min födelsedag, med tanke på det svaret hon köpte det.
Är det riktig ros? Är det plast?
Det är riktig ros. De vissnar.
Som kärleken.
Som livet. Ja. Nej, men okej. Och då fick du ros och då fick du vara kvar en vecka till. Och sen veckan efter så åkte du ut.
Veckan efter åkte jag ut. Exakt.
Varför åkte du ut då?
Nej, men jag tror, alltså nu i efterhand när jag ändå har sett det, så tror jag att hon... Ja, men tyckte väl att det var för mycket jobb. Att det, alltså så här, Peter, att det inte var matchade med hennes... Alltså hon är väldigt spontan och det var ju någonting jag försökte säga till henne, att jag har sagt upp mig på sjukhuset för att vara mer spontan och inte bara jobba och tänka på andras hälsa och min egen, utan mer kunna åka ut och ta ett glas här och var liksom.
Fan, du låtsades vara feminist helt onödan liksom, jävlar.
Är du ledsen över det då?
Att åka ut? Ja. Nu i efterhand, nej. För att jag kände så här, hade jag varit där längre då hade det bara varit jobbigt om man inte fick en ros och gick hela vägen. Men det var en skön resa, jag fick jättefina vänner på köpet.
Amir som grabbarna.
Nej, Amir har jag inte kontakt med idag.
Är det någon som har det, tror du?
Nej, han svarar inte när du ringer.
Jag brukar.
Nej, men han har nog ringt några av grabbarna. Han har inte ringt mig, i och med att jag också gjorde klipp om honom. Liksom. Så han vet ju vart jag står i den frågan. Och jag var ju en av dem som fick han, alltså satte honom på pottan lite.
Just det, just det.
Men kände du att det var gött klick när du hängde med henne liksom? Eller var
det svårt? Alltså det var skitsvårt. Alltså det var, nu har vi bara en kamera, men då var det liksom en kamera där och sen fick vi inte prata i vissa sammanhang utan då skulle vi bara typ titta på varandra. Alltså det blev så här, det blev aldrig riktigt naturligt.
Vad stelt. Ja.
Men hur mycket tid fick du med henne och så här, sitta och köta liksom?
Ja, men på min födelsedag till exempel var jag iväg 10 timmar från huset och jag kanske pratade med henne en halvtimme, timme. Alltså i sin höjd.
Vad var de andra timmarna då?
Ja, men det var en resväg dit och sen skulle de spela in andra scener med henne och så skulle hennes hår torka och mellan det så fick inte vi prata liksom, för de ville ju ha vår kärlekshistoria liksom. Så då fick jag ju bara sitta på en stol och då blir man så här, då tappar man typ suget. Det blev aldrig riktigt naturligt.
Men var hon typ, hon var bredvid men du fick inte prata med henne?
Ja, jag såg ju henne. Alltså hon var ju bara 20 meter bort kanske.
Och du kan inte ropa för då fuckar du upp produktionen liksom.
Exakt, då sa de åt oss och var tysta och sånt där liksom.
Tyst Lukas!
Ja, nej men det var jättesvårt. Alltså jag har ändå sett de här alltså tidigare säsonger och sånt och man tänkte så här bara, men fan, varför tar de inte för sig, hur kan man säga så, men nu har man ju ändå förstått av vår dejt så blev det ju mycket fokus på mitt PT-jobb och min balans och hej och hå, för att det är ju det jag åker ut på. De tog inte upp att jag är äventyrlig, att jag åker ut till mitt landställe. Hon hade båt, hon skulle lära mig köra båt i sommar, alltså typ sånt.
Ja, men de tar
inte upp, så de har ju verkligen målat mig som en PT. Men samtidigt, jag har fått ganska mycket komplimanger att jag
kunder ändå,
nej, jag tror inte jag kommer få kunder av det här. Och det var inte mitt mål, utan det här var ju målet att få, ja, men hitta, ge kärleken en chans, komma iväg från mina jobb.
Men de ville väl, antar jag, TV sådär, sätta folk i olika fack liksom. Där är PT-killen, där är
han som syns och hörs.
Han som syns och hörs, där är den, där är den, där. Jag antar att de vill.
Ja, men de har ju olika och de klipper ju alltså vissa människor, men nu så här, vissa av min, alltså jag skulle inte säga att någon har blivit klippt på fel sätt, utan de var som de visas.
Ja, okej. Okay.
Jag tror att det som stör mig med en sån här Mir-incident förutom drevet är att man inte gör skillnad på ord och handling liksom. Det är lite grann som när vi diskuterar gängkriminella rappare liksom. Då bara sjunga om något eller bara skämta om något, det är ju en sak, men om du också gör det liksom, om Amir sen gör dumheter med tjejer,
gör han dum grej nu, så blir ju det.
Det kan man inte tänka sig att Victor Klemming sitter och försvarar en invandrare en timme liksom. Det är nya tider nu.
Men jag tänkte fråga dig också bara innan jag glömmer det, synkarna, spelar man in dem innan eller efter? Sådär, alltså när man sitter sådär, om man ska kommentera en rosceremoni eller så.
Ja, det gör man direkt efter.
Är det direkt efter? Okay. Gustav är ju tekniker i podden liksom. Och han sköter det kring. Vi har lite olika frågor.
Som vår dejt vi hade. Först står ju där i min med min hatt och min gröna skjorta liksom. Och sen så är det en annan synk efter vår dejt, vad jag kände.
Och då reagerar man, det är ganska konstigt att sitta och prata om det när man precis har varit med om det. Hur känns den?
Nej, men de ställer ju frågor och sen så svarar man ju på frågan. Undrar
inte vilken sorts hatt det var?
Nej, inte så relevant. Okay. Du kan ställa den frågan.
Så säger de till vilka kläder ni ska ha eller väljer ni själva?
Nej, de säger typ vad man ska göra. Det här behöver du ha mer. Du behöver mer badbyxor och shorts. Alltså djungelklädd typ. Ha löparskor, för du behöver inte ha finskor i. Alltså typ så.
Fick ni se damen innan ni väl sökte i programmet? Eller hur fungerar det?
Vi fick se bild.
De la upp bilder liksom så här. Här är hon. Är du sugen?
Vad var det som fick dig att bli feminist?
Vi har inte redan tagit den här diskussionen liksom.
Men jag har inte riktigt förstått ditt...
Ja, men ni spelar inte samma där. Ni pratar under och över hans huvud, känns som.
Ja, men jag är bara genuint nyfiken på hur det började då, för eftersom jag inte hur.
Nej, men det var ju att jag alltså tanken väcktes när jag gick typ från gymmet tror jag. Och så såg jag en tjej gick, alltså hon skulle gå, alltså vi skulle mötas längs vägen och det var ganska mörkt, det var typ skog. Och då vände hon och sprang och jag bara shit, trodde
hon sprang
att,
efter.
Sprang efter fort som fan. Nej, men då kände jag så här, har ingen chans liksom.
Nej, men då kände jag så här bara shit. Då det här var ändå 2020 tror jag. Jag bara, det här är något. Och sen i samma veva så gjorde Toby i Paradise Hotel tror jag, det var någonting att han fortsatte typ så här, ta på en tjej som sa nej. Och då var ju då de stängde av den säsongen. Och då lyfte jag den frågan. Och då var det väldigt många som bara shit, en man pratar om det här öppet. Och jag bara shit, är det så? Varför inte flera typ? Alltså det är mycket kvinnor som pratar om det här. Och då kände jag bara, men det är lika mycket vårt ansvar som alltså kvinnor. Mm. Och efter det så bara fortsatte det. Och sen kom det nya grejer, då fortsatte jag. Gick ut flera promenader och hände samma incident. Jag bara, jag vill ändå genuint veta, vad ska jag som kille göra om jag möter en tjej 100 meter bort och vi kommer mötas någonstans där i mitten?
Ja, sluta skrämma dem i parken.
Vad ska jag göra liksom? Ska jag ha en reflexväst liksom, eller ska jag ropa? Jag är inte våldtäktsman, men samtidigt så här, då kommer ju våldtäktsman skrika. Så jag bara, vart ska vi komma liksom?
Tänk om
du har gjort det. Vad du vet?
Hej!
Så det var ju det som intresserade mig, för att det är så, jag, alltså så här, för mig var det väldigt jobbigt att så här, jag är glad att vara man idag. Alltså typ så här, jag hade inte velat vara i en kvinnors skor liksom. Och det är det jag känner så här, fan vad det jobbigt det måste vara att vara dem, alltså som kvinnor i dagens samhälle. Och det var det som jag kände som man, att vad kan jag göra för att de ska känna sig mer trygg? Mm. Och då lyfte sig liksom att ni män måste prata om det här liksom.
Men om du inte hade tränat lika mycket och var väldigt svag, så att de hade haft ett fysiskt övertag, hade inte det bidragit till att de kände sig trygga?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men alltså, så här, ofta när man går ut på stan liksom, alltså, eller på hösten och sånt, det är ju framförallt då när man är mörklädd, man har luva för det är kallt och sånt där liksom. Och då ser man ju väldigt creepy ut. Men det vet man ju själv om, alltså, så här, bara du möter en kille som ser ut så också, då blir ju ändå vi killar rädda. Då kan man ju slå på gångra med 1000 för tjejer liksom. Så det var det som gjorde att jag engagerade mig i det här.
Men hur skulle det göra kvinnor mer trygga i parker om vi pratade mer känslor? Vad är kopplingen typ?
Nej, men kopplingen är väl att vi måste prata om att, alltså, jag vill få bort fokuset att hon blev våld, alltså att tjejer alltid hamnar i försvarsläge eller hamnar som offer. Jag vill ändå att förövaren ska få sitt straff.
Ja, det är, för där är jag helt med dig. Det är min lösning liksom.
Och jag tror mycket handlar om att vi män, alltså, vi förstår inte problematiken förrän det är vår dotter som har blivit våld, alltså typ sådana bitar. Och det är det som jag vill ändå att vi ska se ett större perspektiv.
Det är så konstigt, jag är så mindfucked av feminism, det måste jag säga bara, för de vill ju ha lägre straff. Jag förstår aldrig liksom.
Jag är inte jättepåläst med straff och sånt där, det är väl Filip mer.
Nej, men alla fattar väl att så här, okej, återigen, det är vänster och höger, hårdare straff och så förebyggande åtgärder i form av att ändra normerna på något sätt, så att man känner att men att man trycker på att män inte har rätt till kvinnors kroppar och sådär kanske. Men jag vet inte, men de flesta fattar väl det liksom. Och återigen,
men tyvärr så gör de inte. Alltså det är det man har märkt liksom, att vi män har ju fortfarande. Men vi säger, alltså det är som jag säger, man får välja sina stunder och lägen liksom. Alltså när du har stand-up och sånt där liksom, då förväntar man sig ändå att du ska driva om allas bekostnad. Men just i en sån där situation som visades nu, så blev det ju väldigt.
Men det är ju skillnad på handling och ord. Det är ju separata ting ändå liksom. Och det är där som jag tror att vi inte helt är med dig alltså, för jag köper inte kopplingen mellan att man drar sexistiska skämt till att man begår sexistiska handlingar sen, liksom. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är precis som Victor har motsatt effekt. Att det, när det pyser ut och man kan prata om grejer och att det är en öppen härlig diskussion, man kan säga, då blir det mindre.
Ja, det är nästan ironiskt liksom. Att skämta är ett sätt att visa känslor.
Ja, precis.
Det är nästan enklare att säga till tjejen genom ett skämt än att bara säga åt henne till exempel.
Ja, på många sätt. Men det är verkligen, när det blir censur så blir det, jag menar.
Men om ni får svara på vad beror våldtäkter på då?
Ja, vad beror det på? Det beror på både då kultur på något sätt, men också att vad fan beror det på?
Ja, alltså det är ju ett mirakel att inte alla män våldtar alla kvinnor dygnet runt hela tiden. För att vi är ju fysiskt starka liksom. Och det är det där när du säger att det finns en det är, för du frågade en typ en bra fråga. Det var någonting med det här, varför det är obehagligare för kvinnor. Jo, kvinnor i grupp och allting. Vi har det, fysiken är ju svaret liksom. Att Amir och grabbarna och bara Petin liksom som sitter där, så det blir obehagligt för hon som skötte kameran eller vad hon gjorde. För det finns ett maktövertag i fysik. Det handlar ju mycket om det. Det som är ett problem, det överlappar ju ganska bra med alltså antal kriminella och då våldtäktsmän och allt vad det är, med antal psykopater. Det är ju det som är lite. Men jag bara tänker högt här, alltså att det är ju väldigt få som begår alla våldtäkter liksom, och alla brott i samhället. Och jag vet inte hur att vi pratar mer känslor, att våra normer kan liksom skärpa dem. Samtidigt kan man använda samma argument att mina skämt kan kanske, för att de är så dumma, kan påverka.
Ja, men det tror jag inte är den problematiska kulturen. Jag tror att kulturen när det är så att män har ett högre värde än kvinnor och att män har rätt till kvinnors kroppar på olika sätt, det är väl det som är det problematiska.
Jag är lite pessimistisk.
Så jag tror att det är något sätt, så länge alla är med på att kvinnor och män har lika rättigheter, alla är värda lika mycket, då ska alla kunna skämta om alla på alla sätt.
Men det är ju det, många män ser ju att de är över en och då kan behandla tjejer på ett visst sätt.
Och det är det jag menar med att vi, som är problemet. tänker jag.
Men jag menar bara att hur man har hållit schack då historiskt, alltså varför har inte alla våldtagit alla hela tiden? Jo, för att om du våldtar min tjej så mördar jag och min pappa dig eller hennes farsa, att vi måste ju straffa dem, vi måste bura in dem, vi måste
Men jag tror samtidigt också, alltså så här, våldtäkter och sånt har alltid existerat, sen media har tillkommit så har det ju blivit mer offentligt. Det är också en del i det. För det är alltså så här, folk säger bara, det är sen invandringen kom, säger många liksom. Man bara, men det finns ju många svenska pedofiler, änglamord, alltså det finns ju inte, det är inte bara.
Och Amir var ju helt svensk. Nej.
Det är ju, alltså det finns ju många olika faktorer liksom, så är det.
Ja,
Och det är därför inte jag vill att man skiljer vart man kommer ifrån och sådana där bitar heller liksom.
Men det har jag ju märkt eftersom jag försökte läsa på, jag skulle gjort det bättre, men senast idag då, om just den incidenten med så är det ju, det är ju det som är kul, att det är ju en del då som skriver så, att för att han kommer från en kultur som är ännu mindre då progressiv eller feministisk, och det vägrar då de här arga tjejerna ta in i beräkningen. Men det är klart att det kan också vara en parameter, alltså,
ja, det finns ju absolut någon parameter, men fortfarande så tror jag inte det handlar om det.
Ja, det finns nog väldigt många olika parametrar som gör att det. Ja, och sen om man blandar in alkohol på det också, droger och sådär.
Ja, det, för ett svar på den frågan är ju också det här, men det är ingen ursäkt, men det är väl ett svar på din fråga om du verkligen vill ha det, att vi lever i ett väldigt dekadentlöst samhälle där det är mycket party och good och freedom och inte patriarkala kvinnor i tält, utan liksom det, med den friheten så kommer ju ett fruktansvärt ansvar liksom, att vi måste kunna parta och dansa utan att tafsa. Det är hela tiden det där du sa, det är typ ganska smart i något klipp tror jag, eller såg ni, så att liksom, det är en drag show för 40 killar eller vad det nu var, 30-20. Det är ju inget de någonsin har varit på, ingen vet hur man ska bete sig. Exakt. Hela vårt samhälle är lite så. Det är lite.
För det är ju en okunskap det handlar om i grund och botten. Alltså, liksom, man vet inte riktigt, som han sa, liksom, bara reagerar vi på det feminina eller grabbarna i en roll? Eller alltså, vad reagerar vi på också? Det var en ny situation.
När man blir obekväm och sådär så kommer man säga konstiga grejer också. Ja. Och det är så här, det ursäktar inte beteendet på något sätt, men man kan få lite mer förståelse. Att det är så här, okej, folk stressar och det är kameror och det är någon groda och det är bara så här, Och så är det någon som kommer sen och sitter i soffa. Hur tänkte du när du sa så här? Jag vet inte, jag var
nervös. Jag tror min liksom. Just det. Ja. Nej, det är ju bara, jag är ju mer direkt om vi säger att vi ska ta han hela tiden, men en Amir klämmer på hennes patta liksom. Då är det ju bara att putta bort han eller till och med nita han liksom. Det är ju det som är min men sen om han skämtar om henne i omklädningsrummet till dig, så kan ju det till och med vara så att han då undviker att tafsa, för att han fick i alla fall liksom sköja om det, eller man fick liksom utlopp, de pratade känslor genom skämt. Det är någonstans där jag ligger, att det är ja, men vi
agree to disagree, eller? Är det där ni
handlar? Det är det vi landar i till slut.
Är du påläst på den här? Det är inte jag, den här könslagen. Har du några tankar där kring den nya?
Den nya med att man ska ha 16, eller?
Ja, men ja, precis.
Kön.
Men den har jag sett, alltså många som är trans själv har gått ut och sagt att den är helt efterbliven. Liksom.
Ja, det är så.
Ja. Ja. Mm. Jag såg flera TikToks om det. Att, alltså så här, för det första, så här, för den här, den här transpersonen har ju försökt att ändra sin legitimation. Och det har ju tagit ett visst antal år. Och ska man då kunna göra det ännu tidigare och det ska bli mer lättillgängligt att göra det, ju mer väntetid kommer det bli, för flera kommer göra det bara i stunden, typ bara för att hänga med i en trend, typ, utan att tänka sig för. Så många är ju emot den. Jag vet inte riktigt hur den har tillkommit heller liksom. Eller om den ens var.
Det känns som det kom från ingenstans typ. Så här, plötsligt så var den väldigt ropet.
Det är Moderaterna som har pushat det och sen har Liberalerna vänt sig emot det själv dessutom, så att det blir så jävla weird, men partiet måste driva igenom det. Det kanske är Liberalerna som har pushat det från början.
Jag tror att Moderaterna kommer nog tappa på det där alltså, om det är de som.
Men det är en sån här fråga som har liksom 4% medhåll av befolkningen liksom. Det är liksom, det är en sån otrolig.
Ja, men det är det som säger en del om den, om det är så många som är själva trans, är emot en lag som ska typ egentligen gynna dem, som de inte känner att de gynnas av.
Ja, men det är samma sak för dem när
de skulle riktigt varför den kom upp på tapeten.
Nej, och det är samma som när de skulle införa den här.
Vad var lagen innan nu? För nu är det 16.
Ja, men jag vet inte, men för det du sa gällande det så här, men man borde ju fråga dem som faktiskt är det då liksom, eller så här, poliser så här, behöver vi skydd eller så här säkerhetszoner, eller att man ska gå igenom så här, men jag tror inte att kanske jättemånga poliser kanske behöver det. Och då är det så här, men då kanske inte vi behöver lägga massa fokus på det. Och om det är så då själv att transpersoner inte vill att man ska göra det när man är ännu yngre, när man är liksom ett barn verkligen, då kanske det inte är dags då liksom. Och sen det som jag tyckte var konstigt, det var så här, jag läste liksom om Mikael som var på väg hem, eller han var på väg till badhuset med sin son. Och så går han in och visar civilkurage mot några killar,
i
gäng, i Skärholmen, och så blir han skjuten i huvudet. Och då tänkte jag så, det här kommer det ju stå om i veckor nu liksom. Och så typ gick jag in någon dag senare, så stod det så här, idag röstar de om könsbytarlagen. Jag bara så här, va? Mm. Vad händer där liksom?
Ja, det är Sverige, ja, Sverige. Det var den bästa sammanfattningen av det här landet jag tror jag.
Men det är något på något sätt att alltså, juridiskt kön är väl lite problematiskt. Men den stora grejen är ju det här med hormoner. Att man inte ska få börja med hormonbehandling förrän man är myndig liksom.
Ja, men när jag var 16, jag höll på med Pokémon-kort. Mm. Jag höll på med Pokémon-kort när jag var 16 år.
Men det är också när man är förvirrad och kunnat ta ett beslut kring sina hormoner liksom. Permanent förändring liksom. Mm. Det ska du kunna få göra förrän du är fullt vuxen och vet vad det innebär liksom. Det är det som blir så jävla sinnesfullt.
Historien kommer ju döma det här fruktansvärt hårt, hur vi skar av kuken på barn liksom. Det här kommer ju inte, alltså, ge det några år alltså, när alla som ångrat sig. Och...
Nej, men hjärnan är inte ens utvecklad förrän man är 25 typ.
Nej, för det är så, vad vuxna människor
det borde vara ganska...
Helt upp till dem liksom. Men barn ska inte ta den typen av beslut. Barn får inte tatuera sig heller liksom.
De får inte
rösta. Man har haft någon i podden om just det här frågan.
Nej, men jag känner någon.
Bra idé,
någon som är lite expert.
Så att ni ändå får deras sida liksom, just för att lyfta liksom,
verkligen, jättegärna.
Alltså varför det kommer, alltså, man måste, som jag sa det, man måste ändå förstå deras sida innan man kan säga sitt argument liksom, också. Mm.
Mm. Det, men det är bra. Men är det någon som är trans och kommentera och kommer till vår podd? Det, wow, finns det någon som är känd typ? Mm.
Det gör allt.
Ja, det är säkert.
SVT,
det är ju väldigt känsligt för många just att prata om det här, att man blir väldigt så här, du kan inte bestämma, och så har de ändå, alltså många som jag förstår det känner ju tidigt liksom. Vi kan ju inte relatera eftersom vi aldrig haft den tanken, vi har definierat oss som män sen start liksom.
Du menar att vi i detta nu håller på att bli cancelled?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå.
Vi får se.
Nej, men det finns ju jättemycket ny forskning som visar en korrelation mellan autism och könsdysfori, vilket ofta är vanligt för att så här, folk med autism måste
och psykisk ohälsa
generellt. Mm. Nej, men det här,
också.
Fast nu hittar du bara på oss grejer. Det här är lovar jag riktiga grejer. Mm. För att det är så här, autism är så här, du har svårt att förstå om andra människor, då har du svårt att förstå dig själv, och identitet blir mycket klurigare, och då kan man känna könsdysfori. Det är mega sens liksom. Mm. Alltså det är inte så här kausalitetssamband, men det finns starka korrelationsstudier liksom.
Ja, jag menade ju bara, jag citerar ju bara Eberhard och grabbarna som har läst på om det här, att de är inne på att det är mycket folk med psykisk ohälsa som hamnar i det.
Ja.
För alltså, det är statistiskt, går det inte upp vetenskapligt, att det finns ju en viss procent som har det.
Ja,
men det är inte så många barn som...
Nej, för könsdysfori är väl säkert som ja, men typ anorexi och sånt, att exakt. Har en det så smittar det liksom, att det är så fler som får det, börjar känna fan, jag kanske också är, jag har en annan identitet.
Det är så sorgligt, för det blir en viss uppmärksamhet också som...
Ja, att man blir special liksom. Och det har de också lyft, att det, så här, det blir så jävla jobbigt att vara den som ångrar sig då också. Snacka om skam.
Ja, just det. Det var en slut att säga.
Alltså fan, nej, jag
att nu är han hatad av alla, eller nu är jag helt...
Så det är där som... Nu kommer en sån kol och morot ska
kaka. Nu kommer din,
peten in här.
Ja, din PT-patient som har pratat om att fika är dåligt, han kommer med en helt tårta till oss liksom.
Gjort på kvarg liksom.
Med en vagina, tack
så mycket. Nej, det är bara
kvarg. Så jävla
wow, tusen tack.
Grattis på födelsedagen.
Grattis på födelsedagen. Nu har du blivit cancelled på födelsedagen, hur känns det liksom? Gött.
Han är ju den goda här, han är ju...
Ja, det är sant, det är sant. Men bara att han associeras med oss är ju dåligt nog.
Nej, men det där ska vi komma ifrån.
Nej, men vi, alltså det är ju sånt här jag säger, för att prata om det. Alltså man måste ändå förstå båda sidor.
Jo.
Men hade vi någon sista fråga kring Bachelorette eller sådär?
Jag vet inte vad Filip håller på med, vad du tänker.
Nej, men var det någonting som var i Bachelorette, var det någonting som var som du tyckte var konstigt med att vara med i en produktion på det sättet? Det är ju en rätt så stor produktion.
Ja, det är en väldigt stor produktion, och sen vet man ju aldrig vilka man hamnar med liksom. Det är ju skitsvårt. Det är en helt ny situation. Det är kameror som är överallt. Man har en mygga som tar upp allt ljud. Alltså man vet ju inte riktigt vad man ska säga, hur man ska säga, och det är ju väldigt svårt där och då liksom. Man tänker ju, varför kommer de inte på frågan? Men där och då, det är, alltså det blir inte naturligt, så då tappar man ju.
Just, ja, men hur har det gått med kärleken efter programmet?
Jo, men ändå bra, skulle jag ändå säga.
Aha.
Jag har dejtat en del. Så jag trivs i vardagen, skulle jag ändå säga.
Det är inte kärlek i och för sig, även om det är gött med många. Så.
Nej, men alltså, jag skulle inte säga att det är många, utan jag har verkligen avsatt tid för att dejta och verkligen få känslor. Men sen har jag väldigt svårt att få känslor på grund av att jag har ett jobb som kräver väldigt mycket tid av mig.
Men du borde inte ha problem
med att få. Var det inte din bok som handlar om det, Gustav? Att om man, när vi, som apropå hur jag sa att samhället är, vi date och party och good, så blir vi mindre... Kommer du ihåg det? Liv Söderqvist är det väl?
Liv Strömqvist.
Ja, det var nära. Jävlar, vet du. Det var nästan sen David name dropping. Men då, vad är, apropå det han säger, att det är svårare att få känslor, svårare med... vad var det hon...
Jag har ingen aning om vad du är.
Du går med boken.
Ja, men det finns ju någon som har så här, desto större, valmöjlighet man har, desto svårare blir det ju att bonda med folk.
Men,
alltså, hela den här grejen.
Ja, men det är ju lättillgängligt. Alltså,
ja,
det är bara
i Stockholm är ju fler människor singel eller någon annanstans.
Och det passar
för
ju.
Att man tror alltid att man kan hitta bättre och sådär. Mm. Och så connectar man inte med folk och man sitter inte ner och pratar ordentligt. Mm. Så här är ju alla singel, medan på landet så är det så här. Det är kusinerna liksom. Det är bara att välja den som är minst ful.
Och något som är så superironiskt.
Alla är fula, men ta den som är minst ful.
Det patriarkala giftermålet var ju jättebra. För kvinnor på ett sätt. Och det här lösaktiga alla får, det passar ju män hur bra som helst.
Alltså det man brukar säga, att det passar ju the top 1% of män. För att så här, som får ligga med alla damerna. Och sen så är det massa olyckliga tjejer och massa olyckliga killar. Så det är några få killar som har det så jävla gött apropå... i tillhället. Typ Tinder Lukas liksom.
Ja, det har jag verkligen. Det har jag tagit bort liksom. Men du är singel eller? Alltså jag skulle inte säga singel.
Men det är så. Sonja har kommit nu krypande liksom.
Det får vi se.
Visst, man vill ha
skam den som ger sig. Ja, nej, men jag tar det väldigt lugnt just nu och, ja, men jag är en bra period just nu.
Det var så jävla roligt sagt tyckte jag i programmet. För att folk brukar säga så här: jag är inte här för att skaffa vänner. Men du bara säger, jag är inte här bara för att skaffa vänner typ.
Nej men alltså jag
vill skaffa lite polare liksom.
Ja men man såg ändå, alltså jag har ändå haft kompisar som har varit med i tidigare säsonger. Och då har jag ändå träffat deras vänner. De lärde känna där.
Du var ändå jag träffat grabbar liksom
och ja, men alltså, vi bodde ju majoriteten med just grabbarna. Alltså vi träffade henne varannan var tredje dag. Alltså om man inte var på dejt så såg man henne var tredje dag. Alltså,
vad gjorde ni grabbarna däremellan liksom?
Vi hängde i poolen och drack bärs typ.
Gjorde det? Ja. Var det fri tillgång till bärsen?
Nej, vi fick köpförbud. Vi hade restriktioner efter Dragon. För då fick man beställa hur mycket man ville. Men nej. Efter det så spår det ur. Så då hade vi, jag tror vi fick beställa var sjätte dag. Fick vi beställa tror jag 12 bär. Alltså det var typ 2-3 öl man hade per dag.
Då fattade alltså, jag att typ, ni var arga på Amir alltså. Han fuckade upp
så.
Ja, men de tog bort mycket av. Alltså det var ändå så här, för vi hade inte så mycket att göra. Det var inte direkt att vi söp så, utan så här, kunna ta någon lite här och var framför poolen när vi ändå inte kunde göra något.
Så ni knyter runt och gymma och sånt?
Ja, eller liksom, vi hade ett litet gym, några hantlar, sen hade vi en tennisplan, men det var sjukt varmt så vi låg ju mycket vid poolen. Och så,
jobbigt det. Mm. Men vad gjorde hon då?
Nej, hon var ju antingen på dejt eller så väntade hon på en dejt.
Ja, jäklar.
Så hon hade ju fullt ös liksom. Hon hade ju typ dejt varje dag och sen var det Rosvinge, sen började det nytt. Och så, alltså, så här, det var en singeldejt, en gruppdejt, rosceremoni och sen så började det om liksom.
Det kan inte vara lätt att så här, sitta och köta med någon och så har man tre kameror i...
Nej.
Är det en riktig sån tävlingsinriktning mellan er grabbar då?
Alltså nej, vinna, jag var liksom? Eller vi fick in det ganska tidigt, jag och de jag bodde med. Att oavsett, alltså för vi klickade ganska bra vi grabbar och vi visste så här, ju längre vi kommer in i programmet ju mer kommer vi få känslor. Vi måste också sätta en ribba liksom att vi måste respektera att du får känslor men det ska inte drabba vår vänskap av det. Så vi var ganska tydliga så här, vinner någon av oss så... då får hon en bra kick. Alltså det var lite det som
vinner
vi kände.
Man pengar om man vinner eller så. Nej. Det är ingenting sånt.
Det är verkligen ett program skapat för att
du
ska kunna bli drama.
Alltså, du får ju betalt för att vara där liksom. Sen har ju vissa mer och vissa mindre liksom. Det är ju typ...
Och du får pröjsen då?
Ja, är det folk som är lite kända sen innan som får mer betalt?
Ja, men alltså, de har ju sitt grundkontrakt liksom, per dag. En viss lant liksom, traktamente och sånt där. Och sen hade vi fri mat och sånt där. Men vissa tjänade någon tusenlapp. Vissa tjänade kanske någon hundring per dag. Alltså det var väldigt spridda skurar skulle jag
säga. Fick ni lämna området någonsin eller var ni fast på liksom?
Vi var fast där. Om man inte var på dejt.
Blev man inte tokig av det?
Jo, det var ju så här, ja, vad ska jag göra idag? Ja, samma som igår, om man inte var på dejt. Oh. Så det blev ju mycket så här, men jag jobbade ju med mina klienter samtidigt som jag var där. Aha, i och med att jag hade ju redan alltså, klienter som hade signat ett år efter 9 år och sånt där.
Hur bor man då när man är där?
Vi hade 3 rum, 8 per, alltså per rum tror jag det var.
8 pers per rum?
Mm. Oh, så man fick liksom lyssna på snarkningarna från andra grabbar? Och
ja, fast det var ingen som snarkade i vårt rum faktiskt. Men sen hade man en toalett där man inte fick ta ner pappret liksom. Så man fick ju sätta papper i en hink liksom. Det var ju lite sunkigt.
Ah, Jesus. Men det måste bli lite spyter mellan er böjs någon gång? Alltså ordentligt mer än det
varit? Nej, eller ju längre säsongen går så blir det väl lite smågnabb. Men alltså, det hölls ändå på en bra nivå. Alltså produktionen tror jag ändå försökte. Bara, kom igen, det ska vara lite grabbigt. Det ska vara team alfa mot beta och sånt där liksom. Men jag tror inte de kom dit alltså.
Men inte ens lite fysiskt någon gång, lite knuffar och puttar?
Nej, det skulle jag inte säga att det var.
Det är ju det, det
men
känns
jag,
ju.
Men det kanske kommer, alltså, fram tills jag är med så var det inte det i alla fall. Sen har jag inte sett någonting
nej,
på TV.
Nej, just liksom. Det, du försvann ju där. Ja, just det.
Men jag tänker, blir det inte nästan mer att man bara så här, vill vinna mot de andra killarna för att få tjejen än att man bara vill ha tjejen? Alltså, är folk genuint kära i henne liksom?
Ja, ju mer dejter de har, ju mer tid får de ju, alltså ju mindre killar det blir på plats, ju längre tid får de ju dejta och verkligen lära känna varandra på djupet. Så alltså mot slutet kan jag tänka mig att de ändå kunde prata utan kameror också, så att de ändå ska kunna släppa den biten och verkligen kunna fokusera på varandra.
Vill man vara ihop med någon som liksom dejtar 20 personer liksom?
Ja, man tänkte, alltså man visste vad man gav sig in på. Och så jag lägger ingen värdering om hon har varit med en tidigare eller 100, alltså det skulle inte jag bry mig det minsta om.
Är det inte, alltså blir folk ihop på riktigt i det här programmet? Jag har aldrig sett det, eller är det bara
riggat? Men de flesta, liksom? Alltså, det är alltid någon som blir tillsammans, alltså det är alltid jag någon som hon väljer, eller han väljer beroende på vilken säsong det är. Och sen så dejtar ju de efter det på riktigt utanför
det
kameran.
Liksom.
Och sen så kommer de ju till studion, alla blir ju tillsammans där och då. Alltså när undersändningen i april, eller maj, eller nu där det var, då väljer hon mellan två killar, eller, och då är hon ju kär mer i den ena, och sen åker de hem och typ börjar dejta liksom.
Då börjar pöket, troligtvis.
Det brukar ändå vara så att de blir
ihop. Ja, men de håller i alla fall ihop en bit in på sommaren, skulle jag säga, majoriteten gör. Sen är det vissa, alltså det är ändå många procent som har gjort slut tidigare.
Ja, det måste vara majoriteten ändå som
majoriteten ändå av tidigare säsonger, absolut. Sen får vi se med den här säsongen.
Tror du att det blir den här sista när det är bara en, två kvar liksom? Tror du att det blir pök liksom, eller finns det någon regel kring det?
Jag tror att det har hänt, att det har varit övernattningar och det har varit intimt. Det tror jag, alltså i tidigare säsongen. Nu kan inte jag svara för den här, för jag har inte sett.
Har det hänt att liksom, det har pökats med många, att det är en som har liksom...
Nej,
männen, tror jag,
jag kan tänka mig att någon har väl legat kanske med två av delta, alltså typ så. Att ja, jag tror att det var någon som gjorde det. Hon hade över de två sista, hon låg med båda och sen valde hon den andra.
Det är så.
När en kille är bachelor rätt heter inte då bachelor. Då borde det ju hända, om han får bestämma, kan man tänka sig.
Man vet ju också att det är vanligt att det blir romans med crew och sånt, alltså med produktionsteamet. Ja. Var det så något nu, någon som
Det var någon som flörtade med produktionen.
Det var Amir och hon.
Var det Amir, just det.
Nej, det var Osama.
Bin Laden, man.
Ja. Han sa alltid det, bara det är han som...
Det var han som gjorde en god pinne där, ja, precis. Det var
ja, han som gjorde pinne, ja, precis.
En fin gåva och en kvinna, de vill ju alltid ha en pinne liksom.
Nej, det blev jag fattar inte vad han tänkte med där och då, alltså.
Han dejtade, han försökte få till det med någon crew där då.
Han var lite flörtig med en i produktionen, ja.
Var hon flörtig tillbaks?
Det var hon verkligen inte. Inte vad jag uppfattade det som, men alltså han hängde mycket efter henne, kändes det som. Det var inte som att hon hängde efter honom.
Blir ni tajta med crewet och så här, blir ni polare?
Ja, vissa
med
absolut. Liksom, ja.
Vilka hänger man hänger mest med oss var där? Ja.
Vi har ju två produktionsansvariga som bodde med oss hela tiden och informerade. Bara, klockan 16.00 kommer de filma reality, då ska ni stå och laga mat eller några ska gå och trä. Alltså, de delade
en tjej i varje rum liksom, som fick bo med åtta killar?
Nej, de två tjejerna bodde i ett var... Eller de hade ett eget rum. Och så väckte de oss på morgonen eller sånt där liksom, om vi inte hade gått upp liksom.
Det är som en sån här kollo typ. Hur blir det med de killarna då? Blir det intimt med de där boys liksom?
Men vi låg ändå myste skedade lite.
Ja, det var så.
Bromance.
För det tänkte jag, två killar, alltså nu, kanske man har, men jag fick ju känna att de var gay. Jag bara, fan, de här är ju här för snubbar liksom.
Ja, det är för att vi är homofob.
Nej, det upplevde inte jag där då.
Nej, du tror att du behöver inte säga grejer, men det är så här, du tänker att alla var straight som var där och de var ändå där fram liksom.
Någon kanske är bi, absolut.
Ja. Men det var det jag skulle fråga, för jag förstår att du tycker jag är skitjobbig, men jag är faktiskt genuint nyfiken. Jag vet att Kajsa Ekman och alla missförstår mig, men om man ska prata känslor liksom, om vi tar dig och mig som exempel, och exempel, du kanske är en lyckligare människa för att du gör det mer, men hur gör man det mer? Har du något exempel eller typ så här? Om du faktiskt får prata här till, det är många grabbar som lyssnar liksom, om vi ska prata mer känslor.
Nej, men alltså det jag har märkt är att alltså, så mycket har släppt sen jag började öppna upp. Alltså, det vet ju Filip om själv. Liksom, de
han
som
tindrar nu.
Jag kollar frågor faktiskt.
Ja, men de som begår mest självmord är ju män. Och jag tror mycket handlar om att vi män har byggt upp en fasad i att inte vi ska prata känslor. Som gör då att vi blir instängda i början, vi pratar inte med någon, sen blir vi isolerade och till slut liksom hamnar vi i det där rummet som bara blir mindre och mindre och man vill fly av. Så jag tror ändå att det handlar om att vi måste prata om saker. Istället för typ som man kanske gjorde när man var 15-20. Och jag träffade en tjej, jag fick strula, alltså typ så. Gå in på lite mer detalj och prata lite runt det, bara med hur kändes det. Inte bara så här,
var det tunga?
Liksom. Men alltså börjar kanske utveckla sina svar än bara, shit, jag fick ligga ikväll. Men gå in på bara, men hur kändes det? Alltså var hon trevlig, vad pratade ni? Alltså att man går in på de detaljerna. För det tror jag ändå kan göra. Om ju mer vi kommunicerar, ju mer kanske man kommunicerar med sig själv, så man blir mer klar.
Ja, alltså, det är så jävla intressant här. Jag är så med dig. Och kvinnor är bättre verbalt. De läser mer böcker på gruppnivå. Mm. Det är allt det där är skitviktigt för, om man vill bli framgångsrik också. Och,
men jag kan tipsa dig om en bok, Brev till mannen. Bianca Kronlöf heter hon.
Ja, ah, just det. Det är
den är
de här
faktiskt,
boysen alltså, älskar ju Bianca Kronlöf. Liksom.
Men den boken fick ändå mig att förstå. Alltså hon ändå lägger mycket fokus på oss män. Alltså inte att alltså, kassa skit. Hon bara typ ber om ursäkt över att vi har sådana krav vi har. Liksom. Och den, jag tyckte ändå att hon gav väldigt bra svar.
Men jag har sett en dokumentär på SVT och jag har läst lite i den boken. Mm. Och jag håller ju liksom, vi är ju totala motsatser liksom, i våra lösningar.
Och det är det som är. Alltså det är svårt. Alltså, så här, jag är ändå så här, mer åt hennes håll i lösningen. Det är jag. Men man måste ju, man får respektera att du har din lösning på ditt liksom, men
och det finns olika ingångar, men det finns ju ibland så här felaktiga antaganden, typ antagandet att män behöver prata om känslor på samma sätt som kvinnor. Det brukar vi ta som att det är så här, terapi är ju designat för kvinnor, det är så här, det är fucking Freud och gubbarna liksom som satt och bara hade kvinnliga patienter, medan sjukvården är designad för män, för det var män som sköt varandra i krig och som man tog hand om. Och där har man liksom, det har man bara tagit för givet att samma modell ska appliceras på män, och det är inte nödvändigtvis att vi ska prata om känslor på samma sätt. Nej. Utan vi kanske har andra behov. Ofta är det så att män, vi är mer fysiska. Vi behöver, vi beskriver våra känslor mer fysiskt. Fan, det drog ut mitt hjärta liksom. Alltså, det är hela vårt sätt att kommunicera känslor kanske är fundamentalt annorlunda.
Ja, på en sån sak liksom, som att man tror att män skulle må sämre, om jag vet inte om det du menar, men att för att vi tar mer livet av oss, så är det också lite missvisande. För att det är mer det här att män är så handlingskraftiga. Det är liksom, vi tar ju livet av oss på olika sätt. Det är också något man kan se på könen. Och vi gör det så mycket mer effektivt liksom.
Jo, men det kan nog ligga
ta livet,
någonting i det som Lukas säger, i att vi, om man håller väldigt mycket inom sig, om man inte får ut det, om man inte får utlopp för allt man tycker och tänker någonsin.
Män vill ju inte sitta ner och hålla hand och dricka te med en filt och prata, utan vi vill skämta och snacka i omklädningsrummet. Det är precis det vi gör, och så säger man
emot
det.
Jag ser också det lite som en flyktväg, att det är vårt sätt att alltså, fly från det riktiga problemet typ, lite.
Men,
att vi skämtar bort det så bara, men, jag mådde inte dåligt.
Alltså, men, det var det kan också vara ett sätt, men jag förstår vad du menar, att det kan bli liksom eskapism på ett negativt sätt. Men en grej som jag tycker är intressant när man tar just självmordsstatistiken, Dr. K som är psykiatriker som är känd på nätet, han fick mycket skit efter en intervju hos Diary of a CEO för att han pratade om att många män som tar livet av sig, jag minns inte procentsatsen exakt, har inte visat några liksom, tecken på psykisk ohälsa. De tar bara livet av sig för ingenstans. Och det är han som är psykiatriker, jag tycker jag har pratat med många av de här, det är för att det handlar inte alltid om att det är just psykisk ohälsa heller, utan det är män som har objektivt analyserat sitt liv och har ett liv som inte är värt att leva. Och då menar jag att de har inga vänner, de har inte ett bra jobb, alltså det är så här, och då handlar det om att då är det inte så här, okej, jag mår dåligt, jag måste ha ett piller, utan då måste man ju få hjälp att förändra sitt liv. För att det är så här, om du måste ha ett meningsfullt jobb då liksom, för annars är det en, de har liksom gjort en korrekt bedömning på något sätt. Mitt liv är så dåligt att det inte är värt att leva. Ja, fuck it liksom. Och där kanske man behöver göra annat än att typ sitta och prata i terapi då. Då behöver man ju liksom stödja upp på andra sätt.
Plus, det finns också någon motsättning i det där, att liksom att desto mer vi pratar i den här podden, eller desto mer man pratar känslor med sin tjej, desto mer skit får man liksom, desto mer drev, desto argare blir alla. Det är liksom, det är som att prata om hur du känner, Viktor, låt mig sätta igång med det här samhället liksom, och så är rasist, sexist, alltså då är man ju körd. Jag är ju för yttrandefrihet, att vi ska prata liksom, men jag bara måste nämna att det finns någonting.
Nej, men det är ju en alltså, hårfin balans, alltså allt, alltså så här, oavsett vad jag säger i många grejer, så kommer det alltid finnas folk som, alltså, jag pratade igår att jag kommer inte prata så mycket kalorier på min kanal, alltså för att jag tycker många blir triggade. Ja, men du använder lightprodukter, det är också triggat. Jag bara, men alltså, man kan inte så här, nu får jag prata om det här. Jag kan inte liksom, allt går inte att prata om. Så är det ju.
Ja, men det är ju det. Man kan inte prata om allt samtidigt.
Nej.
Vill du ha en fråga från tittarna? Vi fick en fråga från Ellen. Det var det bästa och roligaste minnet där från Bachelorette.
Ja, men det är dels, alltså då skulle jag ändå säga att det bästa minnena är, ja men dels Mexiko, jag har aldrig varit där, men också ge kärleken en chans, alltså träffa Sonja på min födelsedag var väldigt trevligt, men också det jag minns väldigt mycket är ju grabbarna som är idag väldigt nära, alltså vi pratar nästan dagligen, jag och ja men några stycken i alla fall.
Vet du vem hon valde i slutändan?
Ja.
Ja, du vet det, okej, för jag tänkte fråga om du kunde gissa, om du fick gissa. Men okej, du vet.
Du vet, och då får du inte säga kanske.
Nej.
Och om du inte har frågat det.
Ja, men det, ja.
Så hade han kunnat gissa rätt för att han visste, och så hade han bara sett cool ut.
Ja just det, vad får man pröjsa om du så här, gör ett kontraktsbrott liksom? Vad får man pröjsa? Vad skriver man på?
Det beror på vad det är för, men jag tror typ så här, snackades om 180 000 eller något
180
sånt där.
Papper,
ja, men det beror på om man avslöjar liksom vilka som vinner eller, alltså innan saker har släppts eller ja. Typ så. Sen är det alltså typ så här, det finns ju olika grejer att, ja, men man kanske inte ska gå ut med att man, alltså så här, första folk går in på ens Instagram ser de mig med min tjej, alltså typ så. Mm. Det är de väldigt typ så här, bara håller borta under, arkivera bilderna under sändning, när du åker ut, ta tillbaka dem liksom. Yep. Men också avslöjar man vinnaren tror jag, då är det nog mest
180 000 liksom.
Ja, det är en saftig peng. Undrar om de har råkat göra det någon gång, att de har blivit
ständande. Ja, någon i PH gjorde det för några år sedan.
Och om du inte var PT och sjuksyrra så hade du varit polis eller brandman.
Ja, eller fotbollsproffs var ju första.
Eller fotbollsproffs. Mm.
Men det blir korpen med TikTok.
Ska vi fika nu eller? Kan vi fika nu?
Fan, nu fikar vi fan.
Ja, men har vi konstaterat att män är mer lösningsorienterade så att vi vill lösa problemen och inte prata känslor? Har vi...
Skönt
att ha
den här diskussionen igen.
Ja, men då kan vi
ta det. Vi hoppas ändå att du har fått någon poäng fram, eller? Eller så är du fortfarande lika oklar? Eller har du fått någon sida?
Nej, men liksom... jag tror att du...
Men det är svårt att sätta orden.
Ja, men jag, det är inte så svart och vitt. Jag är väldigt ödmjuk och lyssnande och funderar. Mm. Och det är bara att... Mm.
Det
finns så mycket i det du säger som har små poänger liksom, men sen säger det lite grann det här med lösning och.
Ja, det är ju det alltså, som är skitsvårt. Och det är därför vi, ju mer vi pratar om det, ju mer alltså, så här, ju lättare kanske blir att komma fram till svar också.
Om jag ska sammanfatta en sista mening på det här, så tror jag att det som stör mig är utan att vara expert och veta vad jag vill, så allt sånt där, du vet, våldtäkt och liksom slå kvinnor, allt sånt, det ska vara liksom nolltolerans liksom. Det ska vara i princip skära av kuken på dem ute i skogen som för avrättar dem liksom. Men det gör vi inte, vi ger dem inga straff, utan istället upplever jag det som man ger sig på de som skämtar sexistiskt.
Speciellt
outro, vilket tvärtom kan bidra till att vi liksom inte behöver slå kvinnor, vi kan skämta om dem i rummet istället liksom. Ungefär något sånt är det som gör att jag blir helt mindfucked av feminism. Men
ska jag säga det som det sagt... avslutande ord då?
Ja, jag känner att jag behövde prata ut någon mina känslor.
Men jag fick ändå du förstå någon poäng som jag hade. Du kan ändå köpa den.
Ja, alltså, för man verkligen går tillbaka till det här att håll käft liksom, och du har varit i krig, du kanske behöver prata lite om kriget för att inte må helt PTSD. Det är absolut, det är inte det liksom.
Spelar ljudet in eller?
Nej,
oh, nej, men följ Fitzbo Lurre på Instagram. Kör du TikTok också eller?
Ja, samma där.
Kör
samma
TikTok där, liksom. Också Fitzbo Lurre. Jag har sagt innan, skitbra PT om man vill komma igång med sin personliga träning. Eller träning helt enkelt.
Kom igång.
Tack som fasen ni som är medlemmar. Vi har ju faktiskt över 100 medlemmar på kanalen. Det är skitkul.
Och ni får ställa frågor till gästen som Ellen gjorde. Om ni kommenterar om ni vill lägga ut i communityt med var som gäst. Och på Facebookgruppen kan ni bli medlemmar också.
Och tack så mycket för att ni har lyssnat på Oskyddat samtal. Ha det gött, hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.